Spelsnack avsnitt 600. Idag är det jag, Jimmy, och med mig har jag Adam.
Ja, tjena.
Och Amanda.
God dagens.
Och Oliver.
Hallå.
Välkomna hit, ett stort jubileumsavsnitt. Nu fyller vi 600 avsnitt.
Hipp, hipp. Mm.
Det är en hög siffra.
Och inte för att vi har liksom så här stora, grandiosa planer som vi ibland har när vi gör de här grejerna. Jag kommer inte ihåg. 500 så hade vi en stream.
Tala
och så körde
själv.
Vi livepodd. Och det blir det inte idag. Utan vi kommer att prata om, som vi nämnde förra veckan, vi kommer att prata om våra favoritkonsoler, helt enkelt. Och för er som hade var uppmärksamma nu i början så har vi ett nytt intro som Robin har komponerat till oss igen. Så vet vi det också. Men som sagt, vi ska prata om våra bästa konsoler och vi har gjort så här att vi rangordnar våra konsoler. Så vi har en topp tre för att inte vi ska sitta här i hur många timmar som helst. Och för varje konsol så kommer vi även prata om våra fem. Vi har valt fem spel till varje konsol helt enkelt. Och det behöver inte vara så att det är de fem bästa spelen utan det kan vara fem spel som representerar den konsolen för oss eller liknande. Vi har haft lite fria tyglar när vi har fått välja spel medan konsolerna mer eller mindre ska vara liksom rangordnade.
Du fick bita dig i tungan lite där.
Ja, jag vet. Jag är så oplanerad. Jag har inte planerat någonting inför det här.
Det har du visst.
Nej, jag ljuger. Okay, lite har jag. Men ja. Och har det varit lätt eller svårt att rangordna konsoler? Vi är ju ungefär i samma ålder.
Ja.
Så det är så att ingen kommer förmodligen välja Atari 2600. Jag vet inte om man säger Atari 2600. Finns det, är det 2600?
Ja, det finns en 2600.
Oliver, hade du en Atari? Oliver, du är väl den som hade en Atari?
Nej, min första konsol var en Sega Master System. Som var alltså NES-motsvarigheten i princip.
Vi hade en NES när jag växte upp.
Ja, det var en bättre konsol. en Master System. Men jag hade roligt med den. Alltså, den typ gick i arv från min morbror. Så vi fick den och så spelade jag grejer som Wonderboy 3 och Alex Kidd och var något som heter Gladius tror jag. Ja, det var weird grejer. Den är inte på min topp 3.
Min första konsol var en Game Boy. Alternativt Mega Drive. Jag kommer inte ihåg vilket av de här kom först. Jag vet att jag fick Gameboy en julafton, jag fick Mega Drive en julafton, men inte samma. Så jag är lite osäker på vilken som kom först. Jag misstänker att Gameboyen kom först.
Jag ärvde min brors. Han är 10 år äldre än vad jag är. Han hade slitit ut den.
Min pappa ägde en leksaksaffär. Och där skaffade han en NES. Så vi hade en NES med en bunt med spel. Och sen fick jag och min lillebror när vi fick ett Gameboy Pocket. Och sen, min storebror hade en Mega Drive, men jag spelade den knappt. Kommer ihåg, katten pissade på den. Ja.
Fy.
Ja, men det var tidigare.
Vi hade en amerikansk NES, för vi hade släktingar som jobbade i USA. Så vi fick deras NES någon gång på 90-talet. Men den var ju amerikansk, så den funkar inte här. Det var ju fel eluttag och jag tror inte så att det var liksom rätt uttag in i tvn. Och jag hade Duck Hunt, Super Mario Bros liksom kombokassetten och den här jäkla ljuspistolen. Som jag aldrig har spelat med. Så vi brukar sitta framför tvn och låtsas liksom. Mina föräldrar var typ så här, men du har den, var nöjd liksom. Så här, finsk beteende, här är en grej som inte funkar. Var tacksam. Så är det. Ja, men jag antar att det kommer ta tid att gå igenom allt det här, så att det är väl lika bra att vi sätter igång. Och jag tänker faktiskt att Adam ska få börja.
Ja.
Så vilken, oj, jag ser helt livrädd ut, oh my god. Det är som när läraren säger så här, va? Nu ställer jag en fråga, så vem ska svara på den? Och alla unga bara...
Ja, alla försöker vara så osynliga som möjligt.
Hela klassrummet. Ja, precis. Och sen så bara spänner läraren blicken igen och man bara, jag vet inte. Men Adam, vilken konsol har du satt på plats nummer 3?
Det tog mig... tredje platsen var det svåraste för mig faktiskt. För att det var liksom bara...
Samma.
Oh, Vilken är... För det är så många som kämpar där. Men jag valde faktiskt att på tredje platsen ta original Xboxen.
Jag misstänkte att du skulle ta original Xboxen.
Alltså, original Xboxen var en magisk maskin.
Det är bara, tror det. Det är ingen av oss andra tre som kommer ha den representerad här.
Nej, för ni är jävla Nintendo-barn här.
Ja. Men jag hade aldrig en.
Det är så man vet att man har haft en bra barndom.
Aha, i alla fall. Och Xbox, jag kommer ihåg, jag och min lillebror 2003 tror det var. Det måste vara 2003. Nej, 2004. 2004 stod vi i kön, Elgiganten i Linköping. Och så köpte vi en Crystal Xbox med Halo Combat Evolved. Och sen hade vi jättekul i flera år där.
Men du var sent ute.
Ja, det var inte förrän då jag hade lite mer pengar att köpa en konsol.
Jag förstår, men det är liksom så 2004, då var det ändå bara ett år från 360 kom.
Ja.
Men jag hade, så hur lång tid tog det innan du köpte en 360?
2006. Okay. Julen 2006. Ja. Men jag hann spela en jäkla massa spel på original Xboxen. Och min lista... Jag hade väldigt svårt att fixa en ordning på den här listan. Och sen var okej, vilka spel känner jag representerar Xboxen bäst? Och vilka är liksom, är det bara för att existera och så? Men min generella lista. Femte plats, The Chronicles of Riddick Escape from Butcher Bay. Ett av Starbreeze liksom, första stora spel i samarbete med Vin Diesel.
Deras bästa spel.
Jag är nog nästan vill jag tycker The Darkness gör vissa saker bättre.
Darkness var jättebra verkligen. Ja. Vilket speciellt spel.
Ja. Jag önskar det kom en remaster på det. Bara så att man kunde spela det på något annat än... I och för sig, det går ju att spela på backward compatibility. Men det är liksom enda stället om man inte rotar fram PlayStation 3-versionen. Men i alla fall...
Finns det inte på Steam?
Nej, det släpptes aldrig till PC.
Oj.
The Darkness 2 finns på PC, men inte The Darkness 1.
Ja, men The Darkness 2 är inte jättebra.
Det är helt okej, men i alla fall. The Chronicles of Riddick Butcher Bay. Dels så är det ett av de snyggaste spelen på original Xbox. Och det är väldigt i stil med Doom 3 och id Tech-motorn. Där med real-time shadow maps och allt möjligt, sån här normal maps. Och det såg fenomenalt ut för sin tid, och jag tycker fortfarande ser ganska coolt ut. Och det var en väldigt intressant blandning av stealth och action, vilket var ganska novel at the time, särskilt ur ett första persons perspektiv. Och det var liksom, ett coolt spel. Det var bara ett coolt spel. Och det går ju att spela 360 remastern av den med genom ett Salt and Dark Athena. PC-versionen finns inte att köpa någonstans. Men ja. De är ändå inte perfekta. Så Xbox-versionen, fantastisk. Nästa plats är Elder Scrolls 3 Morrowind. Och jag
vill... Vad är det spel?
Det är ett fantastiskt bra rollspel också. Och jag spelade sjukt mycket. Nu vet jag att PC-versionen är markant mycket bättre. Och de behövde göra massa kompromisser på Xbox. Men jag och min lillebror la massa tid på att spela Morrowind på original Xbox. Det är ett fantastiskt rollspel och det är fortfarande det bästa Elder Scrolls-spelet, tycker jag. Sen har vi Splinter Cell Chaos Theory.
Det är The Goat.
Ja, alltså det bästa i sin serie, även om Oliver liksom ligger med Blacklist under kudden varje natt.
Jag tycker också Chaos Theory är bäst i serien.
Du säger det.
For the record.
Men dina ögon säger annat.
Ja.
Nej, jag gillar Blacklist.
Du säger annat framförallt.
Det var det bästa de kunde göra vid det tillfället, hävdar jag. För att de hade liksom gått åt ett visst håll med Conviction och Blacklist var ett steg i rätt riktning. Men skitsamma, Chaos Theory.
Ja. Chaos Theory var betydligt... Det var stort steg upp från Pandora Tomorrow och originalspelet. Det var mycket mer spelbart, mycket bättre gadgets, mycket bättre banor, mycket bättre humor. Det var ett fantastiskt spel på alla sätt och vis. Och Xbox-versionen var också liksom den bästa versionen på konsol. Och det ser fortfarande bra ut idag när man kör backwards compatibility-versionen på Series X. Bara, shit, det här är fullt spelbart fortfarande idag.
Det är väldigt spelbart än idag. men det är väldigt spelbart än idag. Jag tycker att det håller.
Och ja.
Det är många spel från den eran som jag älskar som inte är lika spelbara enligt liksom konventionella 2025-mått.
Mm. Nej, så det är fantastiskt. Min högsta dröm är i princip bara att det ska göras ett spel i den andan igen. mer smiga sneaky. Nej, jag vet. Kanske en annan uppföljare.
De gör bara Far Cry, Assassin's Creed, Rainbow Six nu.
Ja, tyvärr. Men ja. Sen på fjärde plats är det Knights of the Old Republic, såklart. Star Wars. Fantastiskt bra rollspel. Det har åldrats en del. Det är inte särskilt djupt mekaniskt, men det är fortfarande en bra spelbart story. Nej, det är inte. Men jag älskar det. Och jag spelar det så många gånger. Varje runda tog typ 40 timmar för mig att klara. Och jag spelar det liksom gång på gång på gång på gång.
Coolt och grymt. Det tog mig säkert fyra försök att komma in i det. Och det är den här liksom, för det känns som ett gammalt spel liksom. På ett sätt som Chaos Theory inte gör exempelvis. Nu har ju Kotor ett par år mer på nacken, har för mig det kom 2003, va?
Ja, det gjorde det.
Men två år, tänk liksom idag. Skillnaden på två år liksom i spelutveckling. Ingenting.
Nej. Det är galet. Jag var en del av mig föredrar Knights of the Republic 2, men tack för att Knights of the Republic 2 är så ofärdigt och buggigt jämfört med ettan, så är det ettan som vinner i slutändan, men annars tycker jag att tvåan har en stundtals bättre intressant story. Sen första platsen, drumroll. Jag tror alla kan gissa vilket spel det är. Kan du gissa, Oliver?
Ja. Fan, jag försöker komma på något roligt svar. Men
Black var jävligt okay, coolt.
Men det är ju, alltså det är ju Halo 2.
Va?
Eller nej. Är det Halo 1?
Combat Evolved.
Halo 1, ja.
Ja, Halo 1. Jag kommer ihåg första gången... Leisure
Suit Larry.
jag hittade inte den osensurerade versionen, så nej. Nej, men Halo Combat Evolved. I princip spelet jag köpte hela maskinen för jag kunde inte sluta spela demostationerna i butiken om och om igen.
Alla köpte Xbox för.
Ja, alla köpte det för att spela Silent Cartographer. Det är fantastiskt spel som jag fortfarande spelar idag. Då och då startar jag upp Master Chief Collection och bara spelar Combat Evolved och lyssnar på musiken. Och skjuter aliens och låtsas att vapnen är bra.
Jag tror varje gång man liksom spelat om första Halo så uppskattar man den mer.
Ja. Det är fantastiskt.
Alltså, vi har ju spelat Halo så himla mycket. Alltså, du och jag, Oliver, vi har ju dragit igenom Halo 1. Jag vet inte hur många gånger tillsammans. För att vi spelade liksom Anniversary Edition på 360. Och sen Master Chief Collection kom så spelade massa där.
Mm.
Och jag spelade tillsammans med Amanda. Jag spelade tillsammans med Robin. Och så spelade jag själv. Liksom, och, och varje gång tänker man bara... Jäklar vad det... Liksom, med tanke på hur gammalt det är så är det liksom ändå så att... Det piskar ju liksom vissa av de nyare delarna på fingrarna.
Oh, ja.
Ändå.
Ja.
Man liksom får ju känslan liksom av att, för att det är kul när man kollar in i utvecklingen av det här spelet, liksom, hur länge det var någonting helt annat än vad det slutade som. Mm. Och på liksom, hur kort tid det liksom skiftade till en first person shooter. Och man kan ju märka liksom, när man spelar det, liksom, vart de har behövt cut corners. Och att det har varit idéer som de har behövt släppa. Inte minst i bandesignen, liksom hur mycket av bandesignen är liksom copy-paste korridorer.
Mm.
Men bara det här liksom den grundläggande spelmekaniken med hur bra det kändes att spela ett FPS på konsol.
Mm.
Hur väl det fungerade med aim assist och hur hälsan fungerade med regenerating shields och liksom samklangen mellan melee, granat och skjutvapen. Ja, det, alltså, det är verkligen, det känns som att de snubblade över liksom det här mästerverket nästan och skyndade sig med att liksom assembla alla delar inför release typ.
Ja. Men alltså, det är så mycket av spelindustrin. Jag funderar lite på Halo 2 ett tag, men sen jag föredrar kampanjerna Halo 1 och jag spelar inte Halo 2 multiplayer någonting, så jag fick inte den upplevelsen som många liksom kopplar med det. Och sen Halo vad heter det? GoldenEye visade att man kunde ha en shooter på konsol, medan Halo visade hur man har en shooter på konsol. Och ja, det är liksom tidlöst för det.
GoldenEye liksom visar att ja, men en shooter kan bli framgångsrik på konsol.
Ja. Liksom.
men det är ju verkligen ett spel. Om man skulle spela liksom Nintendo 64-versionen bara som den var då idag, så hade man bara...
Nej, så... Ja, Halo Combat Evolved är ett av de the goatest games of all time och såklart första platsen på original Xbox för mig.
Ja. Kul.
Det fanns en del bra grejer på. Jag vet inte om detta var exklusivt till Xbox, men jag Burnout 3, alltså
Burnout
hela serien.
Burnout 3 fanns ju till PlayStation och så också, ja. Men det många förknippade med Xbox, för det såg bäst
ja,
ut.
Ja, jag förknippade definitivt med Xbox. Ja. Och Ninja Gaiden och Black.
Det var en bra konsol. Det var så jäkla många bra spel där.
men för att vara liksom den första försöket till en konsol i liksom den marknaden. Alltså det är liksom den lilla konsolen som kunde typ.
Ja, som också var typ större än de två andra konsolerna tillsammans.
Jo, alltså Microsoft, de har ju pengar bakom sig. Men, alltså, men det räcker inte med att bara vara ett massivt företag för att slå sig in i en sån liksom... tävlingsinriktad bransch. Men ifall Apple hade släppt en spelkonsol idag, liksom hade den kunnat konkurrera med typ Nintendo och PlayStation. Kanske med Xbox, men...
alltså, det hade varit svårt att ta... Alltså, de hade nog behövt göra något exceptionellt då och verkligen knyta till sig massa studios innan och ha exklusiva spel som gör att du måste köpa den. Och det är inte riktigt så typ tredjeparts utgivare jobbar idag. Det skulle kosta ofantligt mycket pengar att få typ ett exklusivt... Jag vet inte ens vilket spel du ska använda för att locka till sig folk. Jag tänker typ, men Final Fantasy, men Final Fantasy är väl inte så jävla stort längre. Liksom.
Nej, med tanke på att de måste släppa det på flera konsoler nu för att liksom Square Enix ska vara nöjda.
Ja, fast å andra sidan så är konsolerna så jävla dyra också, så det kan hända att folk inte sitter på flera utan de har köpt sin och sen så får det vara så. För det kommer också så himla mycket spel, så att om det är så här att det där spelet kan inte jag spela, det krävs att du är jäkligt spelintresserad för att köpa ytterligare en maskin då.
Mm.
Liksom det enda sättet jag tror att Apple hade lyckats är att de slår ihop sig med Nintendo och så kommer alla Nintendo-spel till en Apple-device liksom. Men för fan, folk köpte inte Super Mario Run heller.
Nej. Har de skulle släppa en ny Apple TV Gaming. En större Apple TV som en spelkonsol och en Apple TV.
Som man kan spela Jetpack Joyride på.
Ja. Det går väl att spela på Apple TV? Inte det?
Jo, men jag tänker liksom mer beef som är det mer riktig konsol. Inte spela Frogger.
Jag vet inte om framtiden ligger typ i att folk licensierar olika operativsystem och sen kan ju liksom de göra sin egen PlayStation eller egen Xbox. Vi får se hur nästa Xbox kommer att vara, men det är väl lite det lutar åt.
Mm.
Liksom att det är så du pressar ner priserna sen, för att det, liksom, det finns fler leverantörer av maskiner. Liksom.
Mm.
Men jag vet inte. Det är jättesvårt. Alltså det är liksom, kan barnen spela Fortnite på sin maskin så är det liksom bra där.
Mm.
Ja, men kul, tack Adam. Amanda, vad har du?
Ja, alltså jag satt och funderade ganska länge på om jag liksom skulle välja någon konsol lite mer från barndomen sådär. Vi har ju till exempel olika varianter av Game Boy som jag har ägt under min ungdomsdagar. Men sen så tyckte jag ju väldigt mycket om NES också. Med tanke på att det var ju liksom den första stationära konsolen jag bekantade mig med och spelade på väldigt mycket. Jag tror att det närmsta jag kommer att ha spelat rejält på konsol efter det, det är Wii eller GameCube. Så det är ganska stort hopp däremellan. Och GameCube spelade jag liksom inte mycket på förrän, vad kan det ha varit, 2009-2010. Så det är ganska så mycket senare. Och jag satt och funderade på liksom, vilka spel skulle man då kunna peta in. Vi har ju liksom Super Mario Bros 3 till exempel och Batman The Video Game, Tetris. Men jag kände liksom att jag vet inte riktigt om jag får ihop en rättvis lista på NES ändå. För det finns ju ändå kanske vissa spel som man har spenderat mycket mer tid med till exempel och har älskat mer. Alltså typ Super Mario Bros 3 framförallt. Så min trea får jag ändå säga är Nintendo Switch. Alltså dels så tycker jag ju att konceptet är fantastiskt. Det finns liksom ingen konsolskapare som har lyckats med en så smart hybrid tidigare. Och visst, den kanske liksom inte har den bästa optimeringen, men den har den fiffigaste och smidigaste lösningen. Hur krångliga Nintendo än liksom har kunnat vara med vissa saker, så har var den konsolen tipptopp. Och alltså Switch 2 har fortsatt att göra det som första Switchen gjorde bra, egentligen. Och jag har försökt att liksom, när jag har valt spel, ta spel som jag lite grann förknippar konsolen med egentligen. Så jag har Fire Emblem Three Houses till exempel, som ju är ett otroligt strategispel. Det var ju någonstans på 3DS-eran som jag började intressera mig för Fire Emblem. Men när just Switch-versionen kom ut av Fire Emblem, så var det ju liksom, alltså, ett så otroligt stort steg. Så jag känner liksom att det är definitivt värt att vara med där. Och det var ett av 2019 års bästa spel dessutom. Sen har vi Katana Zero. Jag får med att när det släpptes så fanns det bara på PC och Switch just. Och Katana Zero är ett otroligt tvådimensionellt spel. Alltså när det gäller svåra spel och framförallt liksom innovativa lösningar och smarta spelupplägg, så är det högt upp. För vi har ju liksom den här tillbakaspolningsförmågan, som att det egentligen liksom inte riktigt hände, utan då börjar man från början, och när man dör av en fiende så spolar man tillbaka till exempel. Så det var otroligt finurligt, och jag kommer ihåg liksom att jag spelade det i början av sommaren 2019 också. Och att, men jag hade med liksom lite här och där, spelade lite i sängen, spelade lite på tåget, spelade på flyget och så vidare. Det var bara liksom en så här härlig upplevelse, även att det liksom var frustrerande, så som till exempel Super Meat Boy kan vara. Animal Crossing New Horizon, naturligtvis. 2020 hade ju liksom blivit kanske skönt för oss spelare ändå. Men det känns ju som att det är få spel som man minns så väl från 2020 som just Animal Crossing. Med tanke på att det blir liksom en brygga mellan folk. Men det var liksom någonting som folk behövde när det var mörkt och när det var jobbigt och man liksom inte kunde ta sig någonstans. Då kunde man ta sig till sin lilla ö och ruska träd istället. Sen har vi Mario plus Rabbids Kingdom Battle, och det är ju kanske inte nödvändigtvis det bästa av de två spelen. Jag tycker nog att Sparks of Hope är lite bättre, men det var det som fick mig att få upp ögonen liksom för den kombinationen. Jag trodde ju någonstans liksom när jag såg det första gången att det här kommer ju bli världens märkligaste flopp. Men det visar ju sig att folk älskar ju skiten. Och sen så fick jag låna det av Jimmy när han typ flyttade ner, fast han låtsas att han inte flyttade ner. Men han bodde här typ nästan hela tiden från april 2020.
Det är livsfarligt att åka tåg.
Jo, jag vet. Men det typ hade flyttat in i alla fall. Jag kommer ihåg att jag satt och spelade det liksom efter jobbet. Och det var också jättemysigt. Så varvade jag liksom det med Animal Crossing också. Och sen slutligen så har jag faktiskt valt Lorelei and the Laser Eyes. Och det var ju ett av de senare spelen på den konsolen. Men jag känner att jag ändå vill lyfta fram det, för att det släpptes på Switch och det släpptes på PC, har jag för mig, precis när lanseringen var. Och det var liksom också en sån här grej som jag och Jimmy satt och spelade, och vi satt och liksom och diskuterade de här olika lösningarna, och jag hamnade lite på efterkälken med mitt spelande, men jag tyckte det var så himla roligt att sitta och kolla på Jimmy när han spelade också. Så att man liksom satt och diskuterade fram de här olika lösningarna som är väldigt kluriga i spelet. Och sen när jag väl satt och spelade den själv, jag bara så här: Jimmy, kan inte du hjälpa mig lite med det här? Och han bara, men det var ju du som hjälpte mig med den här lösningen när jag satt där. Men ja, det var väldigt charmigt. Jag kände liksom också att när jag spelade det bärbart så tyckte jag att det fungerade väldigt bra. Det gör sig jättebra i bärbart faktiskt. Liksom att plocka upp det, lösa någon hemlighet och sen lägga ner det igen om man vill. Så det är mina 5 spel från Nintendo Switch. Jag försökte att inte upprepa mig så mycket i och med att vi har haft en Switch-lista just.
Jag gillar också att du inte valde de usual suspects när det kommer till Switch-spelen, så det är kul. Mm.
Ja, men jag har inte spelat tillräckligt mycket av the usual suspects.
Nej, man tänker så här, vad hade man själv gjort för någonting? Typ Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Mario Kart 8. Ja.
Mm.
Ja, men tack Amanda, det var spännande. Jag vet inte om jag sagt tack till Amanda redan, Johan får kolla på det.
Hemskt mycket tack.
Nej, men kul med Switch i alla fall. Att vi har, jag vet inte, det kan ju hända att Amanda hamnar liksom på att hon har den mest moderna konsolen på de här listorna. Kanske. Mm.
I snitt,
ja. Ja, men alltså att Switchen är den nyaste konsolen någon av oss har listat. Om inte Adam slår till på PS5 och har Returnal på 1, 2, 3, 4, 5.
Men jag tror också att jag kommer ha det mest moderna i snitt.
Okej. Spoilers! Oliver, turen har kommit till dig. Vad har du på tredje plats?
Jag är en sån jävla copycat. Jag har samma som Amanda hade på tredje plats. Det var ganska, alltså, jag tyckte det var rätt svårt. Det var ganska lätt att komma upp med 5 olika konsoler. Som jag håller varmt om hjärtat. Och det snackades som att vi skulle ha 5 var, så jag valde 5 först, och sen så snackade vi, men vi ska nog dra ner det till 3, för att vi känner oss själva, det kommer bli för långt. Och då blev det helt plötsligt jävligt svårt att veta vilka 2 jag skulle peta. Men jag väljer Switch, och jag har petat GameCube och Game Boy Advance. Och då specifikt Game Boy Advance SP, som är alltså en av mina absoluta favorit bärbara konsoler. Det var den första gången så här pocket-konsolen faktiskt kändes som att det var rimligt att gå runt och ha i fickan. Och backlit skärm och bara amazing. Jag hade tribal-versionen.
Det förvånar mig inte ett dugg.
Det var den som fanns i lager när vi skulle
köpa.
Nu
känns det så här, jag tänker så här, Oliver 2014, när kom den? 2015? Nej, 2005, 2004.
Va? 15? Är det goda?
Du hade ju jättemycket tribal era 2015, det vet ju alla.
Ja.
Men Game Boy Advance SP kom, nej, det måste komma typ 2003 kanske?
Jag
2005 kom DSen sen. Men ja.
Jag var inte jätteförtjust i den första varianten.
Nej, den har ju så dålig batteritid.
Tyckte den var weird. Ja, batteriet kändes så där, och alltså den skärmen var, alltså, det var fan svårt att se någonting ifall man inte hade perfekta ljus förhållanden, men SP:n var vid det laget den bästa bärbara konsolen de någonsin gjort.
2003 stämde.
Mm.
Vänta, va?
Va?
Vem stämde?
2003. På SP:n.
Ja, okej, okay, jag tyckte så att tre stämde och jag bara, det här låter som en väldigt sjuk historia. Men okej. Okay.
Men ja.
Ja, nej, men så att det blir Switch och till stor del av samma anledning som Amanda pratade om, liksom med att de lyckades. För jag kände att jag alltid älskat Nintendo som företag och hela vägen fram och med GameCube-tiden så var jag liksom, jag älskade att spela PlayStation 2 hos mina polare när jag fick möjligheten, och jag var liksom enamored av Xbox. Men det var alltså i vårt hushåll, vi fick välja vilken konsol vi ville ha. Och för mig var det alltid otänkbart att inte ha Nintendos maskin. Men sen hade jag några år liksom genom Wii och Wii U där det kändes som att amen, jag kan inte bara leva på Nintendo längre, utan de håller på och experimenterar och löjla sig med och desperat försöker hitta liksom nästa gimmick. Att
livskraften spelen, börjar sina.
Ja, men liksom spelen tar stryk av detta. Liksom det händer mer spännande grejer på konkurrenterna. Och med Switchen kände jag liksom att de hittade någon sorts perfekt mellanting. Att det är fortfarande liksom att okej, okay, vi kan inte räkna med att de har lika robust online-funktionalitet, men den duger. Och vi kan inte lita på att de har liksom fancy triggers och fancy bla bla bla, men det som finns här duger, och vad de erbjuder är det ingen annan som erbjuder. Och som sagt, som Amanda snackar, elegansen i lösningen liksom, den hybriden, och att nu samlar Nintendo all sin talang bakom den här maskinen istället för att dela upp det mellan hemspel och on the go-spel. Så jag tycker att Nintendo har styrde rätt med Switch, och jag är, trots att Switch 2 kanske inte är världens mest spännande konsol eftersom att det är liksom bara en iteration på vad vi redan hade, så är jag ändå glad över att vi är vad vi är. Och min Switch-lista är betydligt mer jag behöver inte ens, faktum är att jag ska bara nämna vilka fem spel det är. För att vi har pratat om dem så jävla mycket. Och det är Super Mario Odyssey. Och det är Breath of the Wild. Tears of the Kingdom, Breath of the Wild. Det är liksom interchangeable lite grann. Så att jag tar bara Breath of the Wild. Det
att är bättre.
Smash. Ja, men det var först framförallt. Och man får den upplevelsen första gången en gång. Och Tears of the Kingdom gjorde jävligt spännande grejer mekaniskt, men det är ändå som sagt, det är någonting speciellt med första kyssen. Och vad var jag? Mario, Breath of the Wild, Smash Ultimate, som jag känner är den absolut bästa. Det gör själv för sitt namn. Och vad var det mer? Metroid Dread, återkomsten av en av mina absoluta favorit Nintendo-serier. Liksom Return to Form. Och här blev det lite knöligare. För att jag ville inte ha två Zelda-spel på den. Utan jag funderar. Och jag tittade lite på Hollow Knight. Jag i slutändan så hade jag jävligt trevligt med Hollow Knight. Och det var ett Switch-spel för mig. Men jag väljer Tetris 99. Det är genuint enda Battle Royale-spelet som jag är helt och hållet bakom.
ja, helt alltså, jag tycker hela Switch-runnen av liksom unika Battle Royale som den har haft är helt amazing. Så det är liksom, du har ju Tetris 99, du har Super Mario Bros, vad fan heter det? Jag tror inte det heter
F-Zero.
Super Mario. Ja, precis, jag kommer inte ihåg, ja, precis, och F-Zero 99 liksom. Tre toppen spel verkligen.
Ja, men Tetris smiskar de andra två ändå på något sätt.
Jag
har testat Mario och F-Zero och det är liksom, ja, det är roligt. Så det är en kul idé, men Tetris 99 är, alltså det är perfekt i princip.
Alltså man skiter fan knäck när man ser liksom typ 10 stycken andra bara targetar dig. Mm. Och du ska ut och man bara, my god.
Absolut en av, jag kan inte bestämma mig om min favoritversion av Tetris är 99 eller Effect. För att Effect är, alltså det är liksom en sån jävla meditativ upplevelse. Men 99 är verkligen så här, alltså man bara spänner ringmuskeln och bara, alltså helvete. Allt står på spel här.
Så, men Tetris 9 är lite så här Tetris på heroin typ.
Mm. Jag är färdig.
Kul. Okej, okay. Så det var inte bara Amanda som skulle ha den nya. Jag trodde faktiskt att du skulle välja äldre konsoler än Switch, men...
Switch är en bra konsol.
Ja, jo, men det är den. Alltså jag har ju också så här stolpat upp olika konsoler och så här typ att okej, okay, vilka skulle jag kunna tänka mig ha med och vilka vill jag inte ha med? Och Switchen var ju absolut med där. Jag även bollat med att kanske till och med peta in Wii. Men den fick stryka på foten. Men min tredje plats är Nintendo DS.
Mm. Kul.
Och det här är lite liksom början på Nintendos... Ja, men när, det här är liksom första konsolen som hade touchscreen.
Början på Nintendos knappar duger inte längre.
Det är liksom, ja, men liksom lite så här typ att
okay, vi måste komplementera det på något sätt.
Ja, men också så här typ att GameCuben sålde så pass dåligt att det är så här att okej, men vi kan liksom inte, vi kan inte göra som de andra. Vi måste göra något annat, och DSen var ju först ut. Jag kommer aldrig glömma det när DS och PSP visades upp. Och liksom om man läste typ Superplay och alla tidningar och alla typ dömde ut DSen för att det såg ut som en leksak och PSP var framtiden.
Men alltså PSP var jävligt cool.
Ja, absolut. Ja, det ser liksom ingen och liksom om och speciellt med tanke på hur vi idag liksom sitter, ja, men Switchen liksom är en bärbar hemmakonsol. Mm. Och jag skulle nog säga att det är mycket tack vare Switchen vi sitter med Steam Deck, Rogue Allies, liksom att helt plötsligt bli bärbart spelande är skitcoolt liksom.
Mm.
Igen, utan att du egentligen behöver göra bärbara spel då. Som det var på den här tiden, då var det så här att ja, men du har konsolspel och du har bärbara spel, och det är skillnad. Precis som vi sen gick så här typ att ja, men det är mobilspel och det är vanliga spel, eller det är indiespel typ. Alltså det är liksom, och DSen var ju liksom tidigt ute med det. Jävligt ful. Förbättrade sen med DS Lighten, men den var ju liksom aldrig egentligen jätteskön att spela på.
DSi Excelen tyckte jag var gorgeous i vissa färger.
Ja. Och jag tycker även att DS Lighten ser snygg ut. Och sen idag när man plockar upp en DS, man bara, jävlar vad liten den är. Skärmen är typ som en jävla frimärken liksom på varandra.
Spelade ju Pokémon Röd på 3DS. Den är ju också pytteliten verkligen.
Ja, nu är man ju så van att liksom
mikroskärmen.
Man håller det ju liksom jättestort. Men DSen var ju liksom, den kändes så unik när den kom. Och det var också typ ett sätt att så här, spel kan vara det här också. Vilket jag tycker är väldigt spännande. Och jag har inte rangordnat mina spel nu, utan jag har, liksom, jag har bara listat dem. Jag har valt 5 spel som jag ändå tycker är liksom väldigt speciella. Så...
To be clear, det gjorde inte jag heller när jag spottade ur med mina 5 Switch-spel. Det...
Ja,
inte jag heller.
Jag tänker börja då med GTA Chinatown Wars.
Svinbra.
Så jävla coolt. Jag spelade alltså, PSP-varianten, men det är ett jäkla bra spel.
Alltså riktigt bra liksom spel. Och speciellt liksom att det tog typ... Alltså GTA hade inte varit i 2D på liksom jättelänge. Och så kommer det till den här maskinen. Och det ser ut typ som Liberty City liksom, som man kände igen från GTA 4. Fast top-down. Liksom. Man kunde känna igen liksom delarna. Ja. Och sen det här jäkla... drogsäljarminispelet de hade där på en Nintendo-konsol dessutom, ja, som var skitkul att sitta och pilla med.
Var det som knark?
Det var som knark. Liksom så här, men åka till olika leverantörer, sätta priserna och sånt. Så det var ju liksom...
Är det här gänget säljer heroin under marknadspriset just nu? Och så köper man bara så mycket man kan, och så åker man till gänget som betalar mest för heroin just nu. Och bara profit, profit, profit.
Ja. Så det var verkligen jätte, alltså en ganska stor grej att få liksom ett, också vid den här tidpunkten så här, ja, men vi fick ett GTA på en Nintendo-konsol, är inte det sjukt typ? Jag tyckte också det var en spännande story liksom. Det är liksom ett GTA through and through.
Jag hade velat ha en remaster av det på Switch.
Det hade varit amazing. Ja.
Det hade faktiskt varit skitcoolt.
Eller till och med kanske en uppföljare om man får drömma stort liksom.
Ja. Ja, men verkligen. Så det finns ju typ The Precinct som släpptes tidigare år är typ GTA-ish, men du spelar polis istället. Som är liksom, som flörta liksom med 2D GTA. Mm.
The Pigs.
Sen har jag Advance Wars Dual Strike. Och det var liksom första gången jag kom i kontakt med den serien på DS, och jag och Robin spelade det här typ sönder och samman. Jättekul liksom strategispel. Också sjukt att man har så att nationerna krigar mot varandra men typ alla är bästa vänner. Vilket är lite absurt. Men liksom så att det är också en så här simpel liksom grej att bara liksom sitta och jag liksom satt och liksom gjorde en massa olika kartor och liksom försökte spela med andra och typ kom på Nintendo Forums tiden så hade vi liksom vi var några få stycken som var typ super så Advanced Wars Dual Strike nördar, och så fanns det någon webbaserad variant på nätet där vi satt och spelade liksom, så körde man ett drag och sen är nästa tur och nästa tur liksom. Och ganska utmanande på sina ställen också, måste jag säga. För att vara ett liksom strategispel på en Nintendo-konsol. Sen är det WarioWare Touched, som är absolut min favorit i WarioWare-serien. Just för att liksom också visa så här att hur man arbetar med skärmen. Eller oavsett de olika liksom funktionerna på det. Sen liksom du har mikrofonen, du har touchskärmen. Även det här liksom bara att du kunde slå ihop maskinen är lösningen på vissa grejer. Så jag tror att det är typ så här någon variant där i alla fall, så ska du liksom bara slå ihop skärmen snabbt och sen upp igen, och då har du liksom klarat minispelet. Och min syrra repade fan sönder min jävla touchscreen när hon satt och spelade World Touch så mycket, för att hon tog den jävla pennan och bara tryckte hur hårt som fan. Men det är också så här liksom, den minispelsamlingen var så himla liksom bra. Och just med att de liksom kunde göra det också. Det är ett perfekt spel för att liksom bara kunna ta de här olika funktionerna som finns på maskinen och bara göra någonting av det. Du behöver liksom inte bara spela ett helt spel kring mikrofonen, utan du kan ha några få minigames där du kan blåsa eller vad som helst. Sen har vi Nintendogs. Nintendogs? Som också är liksom Nintendogs, ja. Vilken också är liksom en sån här... Det här kan man också göra med spel. Och den tog också tillvara på maskinens liksom olika funktioner på ett ganska roligt sätt. Så, men du kan liksom, du kunde träna hundarna, och du måste ge kommandon via mikrofonen och så ska den lyssna och sådär. Och sen så liksom klappa och sånt liksom med själva touchskärmen, så du får liksom en helt annan kontakt till det virtuella djuret än typ en Tamagotchi till exempel.
När de visade det var jag sådär, bara vänta, så det är som en Tamagotchi. Kan man ha ihjäl hundarna eller vadå? Eller flytta dem om man inte matar dem? Men bara, aha, nej. Så hårt går det inte.
Jag minns inte vad som hände om man typ... Men de får ju typ loppor om man inte besöker dem och tvättar dem och såna här grejer. Och de typ... De börjar bli mer och mer olydiga om du liksom inte tar hand om dem.
Mm.
Jag undrar ju lite hur det hade sett ut om jag hade startat min DS nu och ploppat in min Nintendo. Så det är liksom djur som inte jag har besökt nu på 20 år.
Det är bara gravsten.
Ja, precis. För de släppte ju en uppföljare till Nintendo 3DS också som var mycket, mycket sämre.
Mm.
Alltså de hade typ bantat ner på typ alla funktioner typ. Och inte alls tråkigt. Lika omfattande. Ja, du kunde ha katter då. Men det var liksom... Ah. Det var det typ. Men
det är bara automatiskt bättre.
Nej, alltså vadå? Vad gör man med sånt spel med katt? Man typ matar den och man skäller på den när den välter ner något från bordet.
Jag minns inte helt vad liksom, hur katterna gjorde det spelet mer unikt än att de fanns där. Och jag spelade inte 3DS-versionen av Nintendo speciellt mycket, men Nintendo på DS spelade jag en hel del första månaden jag liksom hade konsolen, för att det var det spelet jag hade, plus Metroid Prime Hunters-demot då. Och det var frustrerande om något när man liksom hade tränat massa agility och lyckades klara de här jävla trick, liksom hinderna flawless, och sen så fort det var tävling så blev hunden helt jävla dum i huvudet och gjorde ingenting rätt. Eller när man liksom sitter och bara skriker på den, bara sitt, sitt, och den bara titta på en, och man bara oh my god. Det är som att ha djur på riktigt. Och sen sista spelet jag tänker nämna då, det är Tetris DS, vilket är min favoritversion av Tetris. Och mycket beroende, alltså det finns jättemånga lägen i det. Men jag tror att vid den här tidpunkten så var det också att det var väldigt tillgängligt. Det var liksom ett bärbart Tetris. Och Tetris på mobil hade aldrig varit kul. Men på DS funkar det väldigt bra. Och sen så, det var ett återkommande spel vi spelade på spelträffar. För att DSen hade ju den här grejen med att en ägde spelet. Och sen fanns det typ ett multiplayer-läge som alla andra som var runt det bara kunde ladda ner typ en demoversion av. Och så kunde ni alla spela tillsammans. Och i TTSD så var det liksom, det var alla multiplayer-lägen kunde spelas, men en hade kortet, man kunde vara typ upp till 8 personer. Så det var ju också så här super, super kul verkligen. Jag gillar ju Tetris också, så att det är inga konstigheter där egentligen. Men DSM var verkligen en riktigt bra maskin. Och jag bollade lite med så att ska jag välja DS eller ska jag välja 3DS? För jag har också haft kul med 3DS, och då hade man även kunnat liksom nämna Street Pass och alla de grejerna. Jag älskar Street Pass på 3DS, men jag tror DSen hade liksom, den kändes mer unik när den kom, och det kändes som att de vågade göra lite mer med funktionerna i den. För sen när 3DSen kom så var det så att men det är ju, det är DS igen med 3D. Och till slut så till och med behövde man inte ens använda 3D, för 2DSen kom som inte hade någon 3D, och New 3DS XL, det var liksom så att
sen var ju 3D:n hemsk.
Ja, men alltså det är väl lite som 3D alltid har varit. Det är coolt att sitta på en gång, och sen bara, det där behöver jag inte ha längre.
Fast det var inte ens coolt att sitta på en gång.
Jo, jag tyckte i new-varianterna var 3D betydligt bättre, för de hade eye-tracking.
Super Mario 3D Land var ju betydligt lättare också om man hade 3D på. Just på grund av att det var bättre djupseende. Men annars så var det liksom, det var liksom inte riktigt värt det egentligen. Men det var min tredje plats. Då är det din tur igen, Adam.
Ja.
Så vad har du lagt på andra plats?
Min andra plats, det var inte svårt att välja själva konsolen, men det var här det var svårast för mig att egentligen välja spelen. Det var här jag satt liksom bara, vad tänker jag tillbaka till? Och så kollade jag massa topplistor överallt. Och bara se, bekräfta. Men min andra plats var konsolen som var början till den moderna eran av gaming på riktigt. Och som jag antagligen köpt flest gånger. Xbox 360. Fantastisk maskin som dog flera gånger i min famn. Men till slut. Så jag har nu 2 fungerande Xboxar. Xbox 360.
The Red Ring of Death.
Var du en av dem som körde handdukstricket?
Nej, jag gjorde inte det. Jag körde skicka till Microsoft och vänta i flera veckor-tricket.
Jag fick aldrig Red Ring of Death.
What?
Nej, men min skivläsare dog.
Det är också väldigt vanligt för Xboxar. Gud, jag fick komma ihåg att jag skickade in min första Xbox. Och under tiden jag väntade på den så köpte jag en till. Så hade jag och min lillebror sen varsin. Men Microsoft uppgraderade. För jag hade, det var ingen HDMI på den varianten jag köpte först. Det kom ju på senare. Aha. Men varianten jag fick i utbyte, den hade en HDMI. Så jag bara, yes, score. Men i alla fall. Och jag har en liten rangordning här typ. Femte plats där, då är det Mass Effect. Nej, inte Mass Effect. Det är fel. Jag läser listan upp och ner, nu spoilar jag.
Oj, oj, oj. Nej, vad dåligt.
Nej, Dragon Age Origins är min femte plats. Det sista riktiga rollspelet som... klassiska rollspelet som BioWare gjorde... riktigt bra karaktärer, intressant och kul att peta och knåpa och göra sina karaktärer och klasser och sånt. Ett spel jag fortfarande tycker om att starta upp och sen bara, åh fy fan vad fult det är. Men jag tycker om karaktärerna.
Introt är mäktigt alltså.
Oh ja.
Alltså det känns verkligen så här, det här är det Sagan om ringen spelet jag väl har haft.
Ja. Det är typ... i epic fantasy fast med typ $2 budget.
TV-version av Hercules.
Ja, och det är fortfarande ett riktigt bra spel, och det är synd att serien gick som den gick. Men jag önskar att vi hade en riktig klassisk uppföljare. Men i alla fall. Följt det är ett spel som jag inte sätter superhögt på min lista, men det är vad jag vet är ett av de bästa spelen som typ någonsin gjorts. Enligt mig. Och det är Brothers, A Tale of Two Sons.
Ja.
Det är ett bra spel.
Ja, fantastiskt bra spel. Som är ett av de bästa exemplen på hur man mekaniskt berättar en story och teman. Fantastiskt spel, även om man ibland fick slint i hjärnan. Bara, vänta lite! Flytta honom till höger, flytta honom till vänster. Mm. Nu kan jag fortsätta gå.
Det känns bättre liksom efter ett par timmar än vad det gör första minuterna, men det känns aldrig helt hundra. Så.
Nej, ibland måste man liksom stanna upp och resetta sig själv.
Men det är också the point.
Ja, what?
Med spelet? Att du ska ha den dragningen mellan två karaktärerna?
Ja, jo. Men i alla fall, det är ett makalöst bra spel. Faktiskt. Och början på en väldigt bra karriär för Josef Fares. Och jag rekommenderar alla ni som inte har spelat det, jag rekommenderar verkligen att ni spelar det. Tredje plats är spelet som jag köpte Crackdown för att spela det. Och jag kommer ihåg man gick in i butiken när det hade släppts och det var en hel back fylld av skiten. Eller man bara kunde plocka ett. Halo 3. Halo 3 är för mig piken av Halo-serien med fantastisk kampanj och fantastiska strider. Och ja, fortfarande enligt mig den bästa multiplayern i serien. Jag vet vissa föredrar tvåan. Det är lite högre tempo i det. Men jag spelade väldigt mycket Halo 3. Och musiken är också peak där när de slänger in extra pianot och sånt. Jag glömmer aldrig den här reveal-trailen för Halo 3. När de visar den. Bara, this is how the world ends. Och orkestern bara... Dun, 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 dun. Så Halo 3, fantastiskt spel.
Reveals var mycket roligare när internet inte var lika utbrett alltså.
Oh ja. Jag kommer ihåg man som tidigast kunde läsa typ på ett forum eller en artikel och sen kunde man köpa en tidning där man fick en skiva med presskonferenser och sånt på. Yep. Det var fantastiskt bra.
E3-numren var liksom höjdpunkten på året.
Oh ja.
Men liksom, det var så jävla kul att läsa bara om alla spel och sen så Superplays jävla DVD.
Mm.
Ja, fantastiskt.
Vi fick se en gammal reklamfilm från Macintosh, tror det var 1984 eller någonting sånt. Och det var liksom högst inspirerat av Metropolis. Den visades en gång på Super Bowl tydligen.
Ah.
Väldigt intressant liksom att de gjorde det draget, den visades liksom aldrig igen. Men fanns naturligtvis lagrad. Så vi såg den idag.
Mm.
Vi håller på att studera filmhistoriskt under våran gamewriting-utbildning. Så då har vi alltså, mycket gamla filmer som vi kollar på, men också klipp från gamla filmer. Och sen så har vi liksom fått se lite då referenser och från Metropolis var det till exempel då den här reklamfilmen.
Mm.
Apropå det här med att trailers liksom kanske var roligare förr.
Mm.
Och det här var ju verkligen långt förr. Det är ju liksom 40 år tillbaka i tiden.
Ja, alltså jag saknar den tiden av speltrailers. Men i alla fall på andra plats, Red Dead Redemption. Kommer du ihåg när Red Dead Redemption visades första gången?
Nej, jag har inget minne av när Red Dead visades första gången. Jag kommer bara ihåg att typ, folk var ganska ljumna till det spelet fram till typ några månader innan release, vill jag minnas.
Första gången det visades hade det inget namn. Det var bara ett spel från Rockstar. Och det var på 2006-visningen av PlayStation 3. Det var, stod bara Rockstar-logga. Och så var det typ en kamera som typ bara panorerade igenom en en westernstad och så bara var det katt till någon som stod på en kulle med en jacka och en shotgun över axeln typ, och så bara va, att det var det, så fick vi inte reda på någonting mer förrän Red Dead sen fick ett riktigt namn. Gud, det måste ha varit
9.
Långt senare. Men jag kommer ihåg det.
GTA 4 släpptes.
Ja. 2010 släpptes ju. Ja, det var efter GTA 4 visades, var det ju. Så det måste vara 2009. Men i alla fall. Och Red Dead Redemption lyckades liksom. Det var en bra story. Det var en väldigt bra story. Det var en extremt levande värld. Och det var så intressant att se hur Rockstar tacklade västernvärlden. Och framförallt rent tekniskt tycker jag är ett fantastiskt bra spel. Det flöt ju på betydligt jämnare och bättre än GTA 4. GTA 4 var väldigt tekniskt imponerande, men det var också väldigt ojämnt. Liksom bara, helt unlocked. Här är jag 40 fps, här är jag 20 fps. Red Dead var betydligt mer jämnt och roligare att spela för mig. Och det är ett fantastiskt bra spel. Som första gången jag spelade så tyckte jag bara, what the fuck är det här för bullshit? Jag tycker det här är jättetråkigt. Men jag satt också och lånade min polares skiva och spelade det medan han satt bakom mig och skrek på en Raid of WoW. Så det var liksom inte bästa miljön att spela det på heller.
Älskade multiplayer i Red Dead 1 också, det var skitkul.
Ja, jag var en sån mobbare i det. Man liksom, en person sköt oss och så spenderade vi en timme genom att jaga dem och döda dem vart han än spånade på kartan.
Ja, men det fanns ju inte så mycket annat att göra.
Nej.
Vi mobbade också någon kille så här typ. Han var liksom så här, han försökte fly och vi var typ 4 stycken som red omkring och jagade honom. Och sen så var det någon annan då snäll person som ville hjälpa honom. Och de visste inte att vi hörde gamechatten, även fast vi satt i party. Så han bara, I have a secret hiding spot. Liksom. Så jag bara, och jag bara sa till de andra, bara, nej, han vet säkert någon glitch eller någonting sånt, så han kommer komma undan. Så att vi försökte hålla oss lite på avstånd så här, typ, och scouta lite. Så här. De får liksom inte komma liksom, till the secret hiding spot då.
Mm.
Och sen så hittade jag ett ställe så den här killen gömmer sig på. Så han liksom ridit in i tunneln. Alltså tågtunneln.
Mm.
Att det ska liksom vara en secret hiding spot. Och så när vi hittar honom och dödar honom. Han bara, well, the bad news is they found my secret hiding spot. Så det var liksom inte något mer speciellt än det. Man bara, här var man skitorolig liksom, att vi inte skulle då få terrorisera den här stackars spelaren mer. Och så, det, så gjorde vi ett posse med åsner också. Det är runt ibland, det var kul.
Ja. Det får man tänka på, vi, i GTA 4 var vi också mobbare, man körde på multiplayer, man var på server eller sånt, man inte, det var ingen damage, men man ragdollade fortfarande, så vi tog granatkastare, hittade en spelare, så jonglerade vi med dem och kollade hur högt man kunde få dem att flyga i luften. De kunde aldrig klara sig någonstans, så vi bara bollade med dem.
Ja, men det var så fantastiskt GTA 4 just att man kunde ställa in servrarna på det sättet. Alltså jag och en kompis, vi körde ju liksom så här, ingen damage, och sen så försökte vi slunga iväg varandra med helikopter så långt det gick. Med rotobladen. Bara se hur långt man åker. Liksom. Jag var så besviken på GTA 5 när det inte fanns någon valmöjlighet att göra.
Mm. Sen, plats nummer 1. Plats nummer 1.
Åh, vad kan det vara?
Ja, finns det något annat jag kan ta nu? Nej, men Mass Effect. Mass Effect 1.
Blacklist.
Blacklist, fuck you. Mass Effect. Spelet som verkligen kliade min science fiction G-punkt. Det var liksom fantastiskt.
Det gick verkligen åt det hållet också. Jag hade tänkt att säga rymdpung.
Trevligt.
Nej, men alltså, fantastisk worldbuilding. Och jag kunde spendera liksom timmar och lyssna på och läsa codexen. Bara ta in allting i den världen. Och Mass Effect är fortfarande någonting vi i princip aldrig har fått igen. Utanför liksom Mass Effect. Ingenting som verkligen på ett bra, intressant sätt har efterrapat eller liksom byggt ett universum på lika bra sätt som Mass Effect. Och jag älskar karaktärerna. Liksom Garrus, Rex, Liara och rymdrasisten, vad hon heter, som jag alltid dödar.
Ashley.
Alltså, jag kommer aldrig glömma det. Att jag dejtade Ashley av anledningen till att hon inte var en alien. För jag tyckte det kändes weird.
Det är svagt.
Ja, det är jättesvagt, verkligen. Alltså, sen när jag spelat om Mass Effect när jag varit äldre, det var så att man bara, att hon är skittråkig. Men alltså, det var liksom, det var Liara som då var alien, vilket inte gick hem hos mig vid den tidpunkten. Och sen var det Caden och Ashley.
Det är det. En planka eller en rasist, vad väljer man?
Plankan, alla
man
gånger.
Man kunde väl inte ens dejta Caden som manlig köpbiljetta.
Nej, det gick
nej,
inte.
Nej, men det var ju liksom, men sen när man ska då välja vem som ska dö eller inte.
Ja. Så,
då offrar man ju Ashley.
Ja,
alltså det borde man göra, men Caden var så jävla tråkig.
Fast han blev bättre.
Ja, säkert. Blev Ashley bättre i de andra spelen? Jag minns inte. Hon blir
mindre rasist.
Jag kommer bara ihåg att hon var så jävla otrevlig i tvåan när man varit borta så länge.
Ja.
Alltså jag tog ju koll på henne, så att jag har ingen aning. Jag vet bara att Caden blev bättre när man träffade honom i trean.
Och sen är han ju voiced av Carth och Nassie från Knights of the Old Republic också. Så Mass Effect är mitt favoritspel och jag spelar fortfarande Mass Effect-spelen to this day i väntan på att någonting annat kommer. Och vi kommer nog aldrig få Mass Effect 4. Jag vägrar acceptera Mass Effect 4. Och det heter Mass Effect 4, för det är inte Mass Effect 5, för Andromeda är inte Mass Effect 4. Folk kan sluta kalla det där.
Men sen oavsett om vi får ett nytt Mass Effect eller inte, alltså om de nu lyckas släppa ett, det kommer inte vara på samma liksom magnitud som originaltrilogin.
Nej.
Liksom det går, alltså du kan inte göra ett spel som Mass Effect idag. Liksom, hur länge ska du hålla folk? Liksom, ska du hålla folk liksom gisslan i typ 25 år innan du har fått alla tre spel då? Liksom,
eller vad? Jag vill inte ha liksom en trilogi av en story. Jag vill ha den känslan att utforska en ny värld. Liksom, och nya karaktärer. Det är det jag vill ha. Så det är därför jag ser fram emot Expanse-spelet. Som drar mycket inspiration från Mass Effect.
Mm.
Just för att, och så tycker jag om The Expanse. Jag blev klar med sjätte Expanse-boken idag också, på Audible. Väldigt bra bokserie.
Har den gått förbi tv-serien då?
Nej, det blev 6 säsonger. Så jag har nu börjat på bok 7 som är förbi tv-serien.
Okej, okay. Så det är typ gigantisk tidshopp.
Ja. Så det var min Xbox 360. Jag försökte liksom hitta någonting mer intressant. Men det är samtidigt bara... Ah, det här är de spelen jag typ spelade mest. Och det var... Jag bara... Ah, vilket ska jag ha med? COD 4. Fast samtidigt... Jag spelar inte COD 4 någonting idag.
Nej.
Så ja. Nej, Xbox 360. Så. Bra maskin. Även fast den ville begå självmord hälften av gångerna.
Mm. Amanda, vad har du på nummer 2?
Ja, jag tänker spoila min egen lista här. För att jag tycker att det känns lite avigt att ha exempelvis en maskin som är aktuell just nu. Alltså PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 till exempel. Det är liksom så svårt att avgöra för att det är så färskt i minnet. Så det är liksom... ganska naturligt att man känner wow vad jag tycker om den här konsolen just nu, för att det finns så mycket att spela och man har liksom hela tiden någonting på gång som man vill ta sig an med konsolen. Så det är liksom inte riktigt en rättvis jämförelse. Men det är ändå en relativt modern konsol som är näst på min lista, och det är PlayStation 4. Alltså fråga mig en annan dag så kanske den hade varit på första platsen och min första plats hade varit på andra platsen. Det är liksom så pass nära som det är. Men PlayStation 4 köpte jag ju inflyttningspresent till mig själv när jag för första gången bodde ensam. Och det gjorde jag första gången 2016. Eller brytpunkten där, årsskiftet. Och sedan dess så har det ju liksom varit många fina minnen som har skapats med den konsolen. Jag tycker om den väldigt mycket liksom än idag. Men Celeste naturligtvis är ett sådant spel som är svårt att förbise. Jag kommer liksom ihåg när jag satt och spelade det, för att det var sista tiden, rättare sagt, på det året jag hade vikariat. Och då spelade jag det intensivt och sen så åkte jag iväg och jobbade och så kom jag hem och så spelade jag intensivt och så gick jag och la mig och så gick jag upp och så spelade jag intensivt och så åkte jag iväg och jobbade. Alltså det var lite på den nivån. Så naturligtvis är det så här, jag tränade, jag åt däremellan och sådana grejer, men jag var så himla investerad i det spelet. Och det var ju på PlayStation 4. Sen naturligtvis, det är svårt att inte nämna Horizon Zero Dawn. Jag vet att många tycker liksom att det är ett form av Ubisoft-spel i ny kostym. Men jag tycker liksom att det är så mycket mer för att världen är så intressant och den har liksom någonting särskilt att komma med. Den grafiska visionen är verkligen helt makalös. Och hur vackert det liksom var redan då och hur otroligt liksom snyggt det blev i uppföljaren när de liksom fick till helheten med sidokaraktärer och sånt. Jag tyckte liksom verkligen att det var ett magiskt nytt spel att utforska. Och dessutom första gången, kanske inte första gången så, men en av få gånger där jag verkligen har känt att jag vill se hela den här världen. Sen så har vi naturligtvis Sayonara Wild Hearts. Det är också så här svårt att hoppa över. Mycket spel för mig förknippar jag med annat. Alltså, det är lätt att liksom hänga upp vissa saker genom sin vardag och sånt. Och just Sayonara Wild Hearts kommer jag ihåg väldigt mycket att jag spelade precis när jag och Jimmy blev ihop. Recenserade det. Och sen så var det första spelet som vi spelade tillsammans. Så av naturliga skäl så blev det ju liksom att det betydde väldigt mycket. Men samtidigt så tycker jag bara ett helt fenomenalt spel som jag liksom har svårt att hitta någonting negativt om än idag. Sen så vet jag ju att det kom ju till exempel på Apple Arcade först, men det var på PlayStation 4 som jag spelade det. Sen så har vi Marvel Spider-Man. Apropå spelsnack, gästade spelsnack 2018 och pratade om just den här faktiskt otroliga succén ändå som Spider-Man till PlayStation 4 var. Alltså uppföljarna också har ju varit toppen. Till och med bättre i många avseenden, men just det här liksom lyckade svingandet till exempel. Att man kände sig så immerserad i alltså hur karaktären rörde sig. Det påminner mig så himla mycket om Batman-spelen. Alltså det är ett liknande system, men det påminner mig också väldigt mycket om så här känslan man hade när man spelade Batman Arkham Asylum första gången. Även om det kanske inte var på lika hög höjd och så. Och sen så säger jag faktiskt Fall Guys. Jag vet att det spelet, det är ju lite olyckligt på det sättet att när det blev Early Access så började det gå ut för.
Free to play.
Gud, ja. Naturligtvis, när det blev free to play så det gick bakåt och blev Early Access.
Ja, jag vet. Ja, det här duger inte. Fuck you.
Nej, men när det blev gratis i alla fall så var det någonting som hände. Det var liksom ett mycket större företag som skulle hantera saker och ting. Och det kändes som att den första visionen som skaparna utgick ifrån började liksom sina, började försvinna. Och när jag och Jimmy satt och spelade det sommaren 2020, för det är liksom ett av några spel som verkligen är signifikant för det året. Jag nämnde Animal Crossing New Horizons innan, men Fall Guys är verkligen ett sånt spel. Vi spelade det så himla mycket. Vi spelade det tillsammans, dag ut och dag in. Och även när Jimmy var iväg och var uppe i Flemingsberg i 2 veckor, när han skulle invänta om han hade kommit in på någon utbildning eller om han bara skulle studera på distans, så spelade vi det med varandra. Och den tiden som vi hade med Fall Guys och liksom satt och väntade på att det skulle komma nya säsonger. Det kom liksom nya banor och det kändes som att det var första gången jag kom in liksom i ett flerspelarspel där jag liksom faktiskt tyckte att det var roligt att stanna kvar. Jag har liksom inte riktigt varit inne i så här tävlingssvängen när det gäller spel. Men att spela Fall Guys var verkligen otroligt på många sätt. Många fina minnen från det.
Mm. Ja, och det förstörde dem.
Minnena består ju fortfarande.
Ja, men det var verkligen skitkul att spela Fall Guys. Alltså det, verkligen, alltså det var så enkelt bara att ta upp och så spela liksom här under.
Ja, jag testade det för ett litet tag sedan igen. Jag gör det med jämna mellanrum. Det är verkligen inte samma sak. Upplägget är helt annorlunda och det känns som att kreativiteten är liksom lite grann borta. Det är verkligen långt ifrån hur det var från början.
Jag tror stor del av studion fick väl gå också, tror jag. När de hade varit uppköpta av Epic ett tag. Och sen, jag kommer ihåg att deras sociala medieteam var ju fenomenalt. Alltså de var ju så roliga liksom och fixade olika grejer. Och verkligen var ett med communityn där i början. Och sen så fick den personen fick också gå. Och den är inte alls samma sak. Så var synd.
Det var min lista.
Ja, det var din lista.
Jag övervägde också PlayStation 4 för det var så många bra spel där. God of War och allting sånt. Witcher 3.
PlayStation 4 är verkligen riktigt bra konsol.
Ja, men samtidigt det var också början på slutet. för spelindustrin. Men det var många fantastiska spel.
Ja, verkligen.
Det var jättebra. We ate good.
Ja, men det kom verkligen många bra spel på PS4. Vad har du på andra plats, Oliver?
Samma igen som Amanda. Jag har PlayStation 4.
Oh, ja. Här har någon brutit sig in i ens telefon och skurkat.
Fuska på läxorna här.
Ja, mamma sitter så här. Oliver, Amanda, Oliver. Vet inte hur vi ska sära på er.
Nej, jag kände att jag behöver ha... Jag vill ha en PlayStation-konsol här. Och jag tror att... Alltså PlayStation 2 var givetvis en fantastisk maskin med alltså ett helt massivt bibliotek av svinbra spel. Men jag ägde aldrig en PlayStation 2 så att det känns disingenuous att nämna den. Och det är definitivt inte PS3. Även om PlayStation 3 mot andra halvan av sin livscykel återhämtade sig lite och började prestera på riktigt när alla har liksom lärt sig att använda den cellstrukturen som de hade. Men PlayStation 4 var verkligen, alltså nu kör vi på alla cylindrar och den dominansen som de fick ganska tidigt bara liksom, inte bara tack vare smarta moves på deras sida utan dumma moves på Xbox-sidan. Hur de kunde göra en marknadsföringsploj av att så här lånar man spel på PlayStation och gör det till en rolig grej liksom mellan Shuya Yoshida och Adam Boys. och plötsligt så har de alltså robust online-funktionalitet liksom jämfört med då PlayStation 3 som verkligen stackade efter där på EDA-scenet jämfört med Xbox.
Alltså att uppdatera ett spel på PlayStation 3 sög röv.
Ja, att göra allt sög röv på PlayStation 3. Att gå in och kolla troféer på PlayStation 3 sög röv. Bara att
ladda det en evighet.
Ja, du måste synka dina troféer för att de ska liksom typ laddas upp på molnet och så tar det alltså flera minuter att göra. Och att gå in i den storen var hemskt, att installera grejer var hemskt, att göra, alltså verkligen bokstavligen vad som helst på PlayStation 3 var en pain in the ass. Och ambitionen med PlayStation 4 var uppenbarligen att allting ska bara fungera och det ska göras så bra som bara möjligt. Och Sonys första parts studios var säreget starka runt den här tiden. Och de övergav den usla DualShock-formfaktorn äntligen och presenterade en kontroll som en normal människa kan hålla i bekvämt. Med triggers som faktiskt tjänar sitt syfte. Ja, men liksom den alltså tveklöst dominanta maskinen sin generation som resulterade i väldigt, väldigt, väldigt mycket bra spel och till olika, för att alltså, så här, indie-boomen hade ju startat redan på 360-tiden, men nu var den i full swing, så att det var verkligen, det fanns någonting för alla i alla sorters storlekar och omfång. Och mina fem spel, alltså i ingen särskild ordning, och jag tänker inte gå in så jävla hårt på de här heller, för att ni har hört mig prata om de här spelen 100 gånger. Så God of War, givetvis. Bara en perfekt nystart för en av mina absoluta favorit Sony-serier. Last of Us 2, fortfarande liksom det bara mest emotionellt utmanande spelet jag har spelat. Och jag känner mig alldeles ångestladdad bara jag tänker på det. Bloodborne, som efter Sekiro och Elden Ring, jag är inte helt säker på att det fortfarande är mitt favoritspel från Software portföljen, men som definitivt är liksom, det var ju startskottet för mig. Dark Souls hade jag inte fastnat för, och Demon Souls hade jag inte fastnat för. Men här liksom någonting klickade med estetiken och simplifieringen av vissa system, vilket tillät mig att gå tillbaka till de äldre spelen och fatta grejen där, och det, resten är historia. Red Dead Redemption 2, bara Rockstar som bara skjuter på alla cylindrar och gör ett spel som väldigt få studios i världen ens har en suck att liksom möta på ett rent tekniskt plan, och lätt deras bäst skrivna spel också. Och Witcher 3, jag känner att det spelet talar för sig själv i det här laget.
Ja. Spelar du Witcher 3 på PC då?
Det gjorde jag.
Jag minns, jag var hemma hos dig när Witcher 3 släpptes.
Var du?
Och han var väldigt så här typ när, för jag tror Sebbe var där också, och vi ville spela något annat. Han bara, men Witcher 3 har precis släppt.
Ska vi spela mer Smash? Och jag bara, men jag är ju mitt i världen här liksom. Okej då.
Jag spelade inte mycket Witcher 3 hemma hos dig heller. Jag sparade tills jag kom hem.
Jag spelade Witcher 3 på PC. Jag fick det med mitt grafikkort. Så det medföljde en kod. Så jag spelade på release. Och det var det via Good Old Games. Good Old Games på den tiden hade inte cloud saves. Så jag installerade om Windows en dag. Och 20 timmar Witcher försvann.
Nej, fy.
Ja, och jag spelar inte det sen förrän typ Xbox One hade en rea på det eller något sånt. Typ, okej, fine, jag spelar här. Finns det cloud saves?
Det är en sån, man blir fan nästan förvånad när inte cloud saves finns längre.
Ja, det har den nu, men det var, de var ganska, Good Old Games var, och deras store var ganska nya där. Men jag bara, wait. Vadå new game? No.
Fan, det knäckade när det hände. Jag hade ju ett tag på 360 där mina sparfiler ofta blev korrupta. Så att helt plötsligt, och det var typ, ja men Hitman Human Absolution försvann sparfilen på bara sådär.
Human Absolution. Hitman Absolution.
Du tänker på Deus Ex.
Ja, men det var
Human Revolution.
Hitman Absolution, där försvann sparfilen bara sådär. Och det hände med flertalet spel under samma period också. Liksom, de bara försvann.
Men ja, Hitman Absolution förtjänar inte sparfiler ändå.
Alltså det... Det är alltså... Det är helt okej. Okay. Det är helt okej. Okay. Det är helt jämför okay. Man med liksom det... Jag hade inte spelat något Hitman-spel innan det, så jag har liksom inte någon liksom serie att jämföra med. Liksom vad Hitman kan vara.
Men Adam är så jävla elitist när det kommer till random konstiga saker.
Vadå random konstiga? Ska du säga fuck you?
Så Blacklist, Splinter Cell Blacklist är inte ett stealth-spel för att det inte tvingar dig att spela stealth.
Nej, exakt. Det är ett action-spel där man, det, som livear som stealth.
Ja, men jag kan faktiskt hålla med Adam där.
Phantom Pain är ett stealth-spel.
Vad sa du?
Men Phantom Pain är ett stealth-spel.
Ja.
Ja, och där kan du kalla in typ bombing runs och helikoptrar och...
Men det är fortfarande ett stealth-spel för att actionen kräver fortfarande något.
Kräver något.
Ja, och det är liksom det är betydligt mer ställspel än vad Splinter Cell Blacklist är.
Det är bara banala idiot prerequisites för dig.
Vadå? Nej. Fuck you.
Vad är ditt... jag ska upp 5 imorgon. Vad är ditt... nummer 2?
Nu har vi ut på det här långt och länge.
Ja.
Mitt nummer 2 är Nintendo GameCube.
2?
Mm.
Ja.
What the fuck?
Vi kommer till det sen. När jag,
Wii kom, U. Du kommer ta Wii U.
Ja, precis. Wii U. Jag älskar Nintendo Land. Men vi kommer till det varför. Sen. Men skulle du fråga mig imorgon så ska jag lika bra kunna byta på ett av tvåan. Men GameCuben är egentligen typ startskottet till mitt spelintresse. Alltså även om jag haft konsoler liksom innan så var det först med GameCube man faktiskt liksom är, du vet, det är inte som att Game Boy hade jag typ för att spela Pokémon. Jag köpte en Game Boy Advance för att spela Pokémon typ. Och vi hade en Nintendo 64, men det var inte så att jag liksom önskade nya spel till den, utan vi hade våra spel till Nintendo 64, that's it. Samma sak med Mega Drive. Mm. Liksom, jag hade en hög med spel som jag hade som vi fick i något paket, men liksom, det var inte som att när det kom till födelsedag så var jag såhär, jag önskar mig ett nytt spel till min Mega Drive. Liksom, man typ visste inte så att det existerade. GameCuben var jag liksom med från start. Och vilket egentligen blev då startskottet för liksom ett vad ska man säga, djupare spelintresse. Jag började prenumerera på speltidningar och blev medlem på forum och alla möjliga grejer. Så därför är GameCube med på listan överhuvudtaget då. Och jag tror inte att det är någon som har lyssnat på den här podden någonsin skulle tveka varför jag har med den överhuvudtaget. Men de spel jag har valt, och det är Mario Kart Double Dash. Det är mitt favoritspel någonsin. Det känns dumt att inte ha det med. Jag tycker det fortfarande är det bästa Mario Kart. Super Smash Bros. Melee. Och det var en sån smart grej. För det var också mitt första spel till maskinen. Men det var också en sån smart grej att det liksom blev en introduktion till resten av Nintendo-serier. För man visste ju liksom, men Pokémon har man koll på. Jag visste också vad Zelda var för någonting. Och jag visste vad Mario var. Men resten var ju liksom så här, inte riktigt. Och då var det så här också att jag bestämde mig för att jag vill ha ett spel till alla de här olika spelserierna. Så det liksom, även det spelet blev en inkörsport för att liksom, men jag vill spela F-Zero och GX, jag vill spela Star Fox Adventures, jag vill spela något Donkey Kong-spel till exempel. Och det, liksom, det blev så att man utforskar Nintendos egna titlar genom Smash. Sen är det Animal Crossing, vilket också var en sån här. Det är lite likt liksom typ hur DS var, att det finns massa spel när man tänker så här, spel kan vara så här också. Och Animal Crossing var egentligen mitt första möte med att spel behöver inte vara highscore-jagande eller att man ska döda massa fiender här eller typ man hoppar på en plattform, utan det var mer liksom, det skulle typ simulera lite av livet liksom. Du har de här olika, du bor i den här byn. Du skapar vänskapsband med de olika och du liksom, det går efter den vanliga klockan. Så det är en väldigt speciell upplevelse. Och sen det sista spelet då fick bli Donkey Konga. Mm. För att det kom så jäkla många sjuka grejer till GameCube. Och att de bara gjorde liksom typ en kontroll som ser ut som bongotrummor och det kom 4 spel till den. Du hade liksom Donkey Konga 1, 2, 3 och 3:an släpptes inte utanför Japan, och sen var det Donkey Kong Jungle Beat and that's it. Och egentligen mitt första liksom möte också med plastinstrument som blev jättepoppis liksom något år efter det, för då kom ju Guitar Hero och grejer.
Mm.
Så det var helt fantastiskt. Så jag gillar GameCube. Det var, GameCube var liksom en bra liksom, första maskin till liksom, att börja spela på egentligen.
Synd bara kontrollen sök.
Kontrollen är så jävla bra. Den är i princip helt perfekt för Nintendos egna spel. Funkar utmärkt.
Vi har haft den här debatten tidigare.
Jag vet. Och du blev så slagen att du inte vågar knappt ta upp det.
Ja, akta dig. Man blir skjutna på debatten nu för tiden.
Ja.
Too soon. Innan vi hoppar in på våra första platser så har vi frågade ju faktiskt förra veckan om det var någon annan liksom som... Alltså, om våra lyssnare vill skriva om sina favoritkonsoler, och då har ju faktiskt DJC gjort det. Vilket är väldigt kul.
Så att DJC är
prisbelönt lyssnare.
Prisbelönt lyssnare, precis. Prisbelönt lyssnare. Jag gillar den titeln verkligen. Så skriver så här. Sega Dreamcast är en av mina favoritkonsoler genom tiderna, och mina topp 5 favoritspel till den är Soul Calibur, Shenmue, Headhunter, Dead or Alive 2 och Quake 3 Arena.
Mm. Andreas Göransson är besviken på bristen på Seaman där.
Ja, precis. Så skriver man, jag föredrar den här versionen av spelet över PC och PlayStation 2-versionerna. Och sen fortsätter han, vågar nog påstå att det var en av de bästa konsolerna för fightingspel. En gång i tiden var spel som Soul Calibur, Marvel vs. Capcom 2, Street Fighter 3, Dead or Alive 2, Power Stone, Rival Schools 2 och Capcom vs. SNK Millennium Fight 2000 exklusiva till just Dreamcast. Jag tar det som en liten win till GameCuben också, för att när Sega slutade med Dreamcasten så kom ju många av de spelen över dit.
Inget tecken, pass.
Tål att tänkas på. Kom tecken till Dreamcast?
Nej. Det var PlayStation väl bara.
Ja, så var det nog. Tekken var en PlayStation-serie. Liksom.
Och arcade.
Det är sant. Fan, vår Tekken-karriär blev inte lång, Oliver. Vi spelade en gång.
Jag skaffade Tekken 8 nyligen. Jag köpte det dirt cheap.
Ja, jag har sagt att
jag smiskade så mycket röv med Oliver som vi inte spelar mer.
Jag tycker att vi smiskade varandra rätt bra.
Ja, det gick ganska... Jag tror det typ blir lika om inte du hade vunnit någon gång mer än vad jag gjorde.
Bra spel, men jag är hysteriskt dålig på det.
Ja, men jag är hysteriskt dålig på varenda fightingspel. Så Adam, plats nummer 1.
Och lägg på ett call.
Okej. Okay. Alla vet att den bästa konsolen som någonsin har gjorts är Gizmondo.
Virtual Boy. Som Jimmy säkert kommer köpa en av.
Jag har redan förbokat den, Oliver. Det var ju typ en av de bästa grejerna på Nintendo direkt. Vad är det att de släpper Virtual Boy?
Liksom. Att spela det kommer vara horribelt att spela det med den jävla skärmen upptryckt mot ansiktet.
Men det är studiesyfte, Adam.
Vadå studiesyfte?
Det ska bli skitkul att få testa. Jag har aldrig testat en Virtual Boy.
Ja, okej. Okay. I alla fall. Och Gizmondo är inte min favoritkonsol, vill jag bara säga. Och visste ni att Housemarque gjorde ett spel till Gizmondo?
Jaha, vilket då?
Gizmondo Motocross 2005.
Ja, okej. Okay.
Nej, men min favoritkonsol, eller min topp 1, är PlayStation 2.
Ändå välförtjänt.
Det är den ultimata konsolen. En fantastisk handkontroll som riktiga män kan spela med. Och alla knappar var analoga, så alla var tryckkänsliga också, så man hade i princip dubbelt så många knappar än på vanlig.
Det är nice i och för sig.
Det enda som är sämre än typ en DualShock, det är fan första NES-kontrollen.
I alla fall.
Nu tycker jag att du ska vara lugn här. Man
håller en sån här jäkla tegelsten liksom.
Jag tycker att NES-kontrollen är mycket bättre än SNES.
Wow, det var ganska hot take.
Ja, det var kontroversiellt.
Ja, ja.
Nu blir vi cancelade hela bunten.
Ja.
Jag står för det.
Nej, men, och jag har en liten lista här. Det här var svårt att rangordna för mig själv, faktiskt.
Du är den enda som har rangordnat spelen.
Ja, men du vet...
Och det var extra svårt då.
Ja, ja. Jag gör det inte enkelt för mig. GTA San Andreas. Mitt hjärta säger egentligen Vice City, men jag spelade San Andreas mycket, mycket mer. Måste jag erkänna i slutändan.
Lite fusk också att Adam har valt liksom två konsoler från samma generation.
Vadå samma? Det var den bästa generationen.
Det har ju jag och Oliver också gjort.
Men Switch ligger lite i mellanläge faktiskt.
Nej, det
enligt egen tolkning.
Ja, men Switchen fick ju först sin, liksom 5 år in på ny generation fick Switchen sin uppföljare. Så att,
jag ser det som att Switchen Switch är den första i sin generation. För jag tänker Wii, PlayStation 3 och Xbox 360. Wii U, PlayStation 4 och Xbox One. Och Switch, PlayStation 5 och Series X.
Ja, för Switchen kom ju liksom 3 år innan.
Ja, jo. De är ju, alltså, de är ju offset.
Det är
liksom
lite flytande. Ja, det är, enligt min tolkning då, så är det inte helt samma sak. Men vilken tur att jag inte frågar då varför inte hade GTA San Andreas med på Xbox-listan då.
Mm. Ja, det var på PlayStation jag spelade San Andreas. Och det kom ju först till PlayStation 2 också ju. Så det kom ju senare till Xbox och PC. Men San Andreas spelade ofantligt mycket. Det är liksom, ja, det spelet som verkligen var, det här är en öppen värld. Och så mycket variation i det. Jag var inte jättesåld på storyn. Jag är fortfarande inte helt såld på storyn, för jag tycker den blir ganska löjlig. Men det är fortfarande liksom allting man gör i det. Det är liksom, wow, de klämde ner det här på en DVD-skiva på PlayStation 2. Och så råkar min...
Det finns inget GTA som är lika liksom, alltså variationsrikt.
Nej, nej, exakt. Det är fantastiskt. GTA 5 kommer ju nära, men det är fortfarande liksom tyngt av realism på ett sätt.
Mm.
Man kan inte flyga runt i... Okej, jag tror man i multiplayer kan flyga runt. Men alltså annars är det liksom inte flyga runt i en gimp suit med en jetpack med två Tech Nines som bara pepprar folk.
San Andreas är det, är det spretigaste av dem. Om man kollar på alltså tonmässigt och liksom, ska man säga, riktning. Om man kollar på GTA 3 så det känns lite så här Goodfellas.
Ja.
Nu säger liksom Greaseballs i New York, du vet.
Mm.
Jag vet inte om Goodfellas faktiskt utspelar sig i New York, men ni förstår vad jag menar.
East Coast.
Ja, medan Vice City var, ja men det här är typ Scarface och...
mishmash av saker. Jag kommer ihåg, jag såg filmerna som inspirerade Vice City långt efter jag spelade Vice City. Jag bara satt som... liksom bara jag känner igen den där, jag känner igen den där referensen. Oh my god, Carlitos Way.
Jag spenderade några timmar i Miami för massa år sedan, och det var ju liksom bara, alltså detta är Vice City. De har fångat andan perfekt, i alla fall liksom så perfekt de kunde, liksom med tekniken de hade.
Sen fjärde platsen, Metal Gear Solid 3 Subsistence.
Det är den bästa versionen av.
Ja.
Med den fria kameran och.
Ja. Trean är mitt favorit Metal Gear Solid. Tvåan är jävligt bra också. Problemet med tvåan är att fyran kom och gjorde allting weird canon och då bara det här är weird, det är för weird nu.
Tvåan är jävligt weird redan på egna meriter.
Jo, men det var liksom, ja du vet, det var en simulation och så kommer Metal Gear Solid 4 och liksom bara, nej, det här var på riktigt alltihop. Men i alla fall, Metal Gear Solid 3, fantastisk musik, fantastisk inlevelse, fantastiska karaktärer, fantastiskt att prata med folk över codecen. Det är liksom Det är peak Metal Gear Solid för mig. Och man... Bossfighter. Några av de roligaste bossfighterna. The End. Eller The Pain som står på en sten och bara... Tommy Gun! Och bunt med bin bara förvandlas till en Tommy Gun.
Alltså boss-design har ju bara gått ut för i Kojima-spel sen dess. Ja. Det fanns ett par minnesvärda fighter i fyran, men inte på samma sätt, inte på samma höjder som trean. Och sen Phantom Pain var verkligen bara gud. Ja. Man möter den hela Burning Man eller vad fan han heter och Salanthropus och det är liksom väldigt lite finess och väldigt mycket bara peka och skjut typ. Och sen Death Stranding är också det med liksom att skjuta blobbarna på den här stora.
Bossen i Death Stranding 2 var horribla.
Ja, det var verkligen liksom spelets lågpunkt var de här stora. Och man hamnar alltid i käran och knappt kan gå.
It's like, why bother?
Sista bossen var, det var i alla fall ett spektakel. Så att,
jo.
Jag måste spela ut det spelet.
Har du startat remaken av Metal Gear Solid 3?
Nej, jag har inte skaffat. För PS5 Pro-versionen är fucking busted. Så jag väntar och ser om Virtuous faktiskt fixar det. Men de har ju fortfarande inte gjort ett piss i princip på Elder Scrolls remastern. Så jag bara, nej. Jag köper inte det här spelet förrän jag ser att de faktiskt fixar det. Men det är synd, för jag såg verkligen fram emot det. Tredje plats. God of War, originalet.
Det är bra grejer det.
Ja. En överraskande, faktiskt intressant och djup story om man, när man tänker på Kratos som en karaktär. Det är verkligen bokstavligen grekisk tragedi i genre. Och liksom återskapat som en blodig mass shooter, som inte shooter, slasher. Det är liksom bara, nice. Det här är bättre än Devil May Cry 2. Som var den närmaste genre jag hade spelat innan God of War.
Definitivt bättre än Devil May Cry 2. bara för att... förlåt. Det som verkligen var så imponerande och unikt med God of War vid det punkt, för att det var inte liksom det djupaste stridssystemet, det är liksom en character action hack and slash bla bla. Utan det var liksom bara hur filmiskt och episkt allting kändes. Hur musiken liksom fick allting att kännas larger than life, och hur kameran användes för att verkligen sälja in skalan liksom, när man springer över det här svärdet liksom, från den här statyn som håller ut svärdet, och kameran zoomar ut och man ser den här stora hela öknen och den hela alltså majoriteten av spelet utspelar sig på Pandoras tempel som är liksom på toppen av en titan som kryper runt i Tartar, alltså det bara liksom konceptuellt är det liksom bara så jävla massivt och någonting som inte borde gå att realisera på den generationens hårdvara.
Men... ja, och sen var det en frisk blandning av action och pussel också.
Ja, och alltså det var mycket rent liksom stilistiskt eller liksom säga designmässigt som utvecklades framförallt mellan ettan och tvåan, liksom typ som att många av gudarnas utseenden inte riktigt var finalized i första spelet. Hades framförallt ser väldigt annorlunda ut mellan ettan och tvåan.
Ja.
Och Zeus också, men Kratos är liksom, han är en liksom the complete package från start, och
ja.
Sättet hans berättelse är berättad på i det spelet är spännande för att du har väldigt, det första du ser är att han slänger sig från en klippkant och man förstår liksom att någonting har drivit honom att göra detta, och man blir liksom drippfidad information om varför han har hamnat i den här positionen. Det är bara ett snyggt, alltså en simpel berättelse som är snyggt berättad.
Jag har fortfarande inte spelat ut God of War 2. Någon ska göra det.
Fan, obscent fan.
Men alltså, jag tycker inte storyn, jag tycker inte om Kratos i den. Han går runt bara och är arg. Han är så gnällig.
Kratos
jag,
bara,
jag försökte bara döda alla. Varför är ni så arga på mig?
Han är verkligen hjärndöd i tvåan.
Han blev petulant manchild i God of War 2 och 3.
han blev... Alltså storyn tror jag verkligen en nosedive liksom i 2 och 3. Men de är ändå S-tier liksom bara bergdalbanor av ond bråd död.
Mm. Sen plats nummer 2. Shadow of the Colossus.
Det är om episka grejer.
Ja, alltså det är nu är PlayStation 2 den sämsta sättet att spela Shadow of the Colossus på. Alla andra versioner är bättre.
Det kommer liksom innan man ens var medveten om vad typ framerates och grejer var. Liksom man bara spelar det. Bara, alltså det är någonting som inte stämmer. Det känns som att jag spelar genom ett grötfilter. Liksom. Allting är seg.
Ja, men det var så imponerande för sin tid och allting det simulerade. Men sen just det här med att man... Det är så unikt med att man är en ensam person som utforskar den här världen och slåss mot de här kolosserna. Det är liksom inte massa sidogrejer. Det finns lite sidogrejer, men det är liksom en ödlesvans för att öka lite hälsa och sånt, typ. Eller stämmerna. Men i alla fall. Så det är liksom ett spel som är fortfarande unikt och bland den bästa musiken jag vet. Liksom det här temat med att slåss mot kolosserna är fortfarande i mitt huvud. Ibland bara vaknar jag och hör den musiken i mitt huvud och jag vet inte varför.
Jag höll på att säga fortfarande det bästa spelet den studion har gjort, men jag kom på att det är det näst senaste de har gjort. Så att det är inte det är inte så imponerande man tänker på. De bara släppte ett spel sen dess.
Ja.
Men,
det har ju en låt som förmodligen skulle hamna liksom väldigt högt om man skulle göra en topplista bland liksom specifika spelstycken. Mm. Och det är ju The Open Way.
Mm.
Det är verkligen jag vet inte helt vad de kallas, magiskt men... stycke.
Ja.
Men jag kan höra liksom när man landar liksom och kommer upp på... Det är som att spelet vet när du har listat ut hur du ska göra för att komma åt svaga punkten och då växlar musiken om till något så här typ triumfartat och...
Ja, och den här tragiska, ledsna musiken när man besegrar en koloss också. Man ibland börjar sakta inse bara, liksom bara, am I the baddie?
det är också på tal om en story som är liksom med väldigt simpla medel förmedlar rätt mycket.
Ja, det är ett av de bästa spelen som har gjorts, Shadow of the Colossus, faktiskt. Och vad ni än gör, spela inte på PlayStation 2. Spela PlayStation 3-versionen eller liksom PS4-remaken, vad som helst, men inte originalversionen. Men det är liksom fortfarande ett fantastiskt spel.
Remaken är faktiskt riktigt bra. Jag känner inte att det är mycket man går miste om. Liksom. Det är en av de så här få... Så här, alltså remaster, remake liksom som lyckas uppdatera ett väldigt speciellt spel utan att liksom någonting går förlorat in translation.
Nej, fortfarande fantastiskt vackert. Och sen nummer ett, numero uno, Prince of Persia, The Sands of Time.
Ja, oh, nice.
Det är det första PlayStation 2-spelet jag fick. Och det är ett av mina favoritspel fortfarande. Det är bra karaktärisering.
No, not that way.
Ja.
That was another one.
Och på tal om det, Helisas har något liknande. Man blir förhörd i spelet. Och dör man så är ens interrogator bara... No, no, of course. You didn't die. Try again. nej, men Sands of Time. Striderna är lite simpla. En timme in så har man typ gjort allt man kan i princip i spelet och bara upprepa det, fast med lite tuggigare fiender. Men det är fortfarande liksom kul plattformande. Det är så mysig stämning och karaktärerna är höjdpunkten. Jag älskade att liksom lyssna på prinsen och Farah prata med varandra och hur de ändras under spelets gång och har karaktärsutveckling och så. Det är de första gångerna jag liksom satt och tänkte på en story i ett spel på ett mer seriöst sätt. Och bara, åh gud, det här är ju jättebra. Och så är det överraskande bra musik. Den här Mellanöstern inspirerade med lite elgitarr och sånt.
Det är väl Yuri Lowenthal som är prinsen, va?
Ja, det är så ja, så Prince of Persia Sands of Time är det spelet jag förknippar med PlayStation 2. Och jag kommer ihåg, ja, jag fick en PS2. Jag och min lillebror fick en PS2 och Prince of Persia Sands of Time i en bundling. Men det medföljde inget minneskort i bundlingen. Så jag var tvungen att börja om hela tiden. Tills butiken öppnade och pappa kunde köpa ett minneskort. Så, ja.
Väldigt speciellt spel.
Ja, det är nice. 10 out of 10 av 8 out of 10 games.
Ja, det ja. Det, för jag håller med, alltså, för striderna är verkligen det som drar ner helhetsintrycket lite, inte för att jag hade behövt ha mycket mer komplicerade liksom stridsmekaniker, men för att det är några delar av spelet där det verkligen bara öser fiender på dig och det känns som att det aldrig tar slut ibland och man vill
Warrior
bara liksom tillbaka
hade bättre
till
strider, men det hade inte samma charm.
Nej, det har andra problem det spelet.
För lite gott smak.
Jag tycker fortfarande Sands of Time är det bästa av i den trilogin liksom.
Oh ja.
Jag gillar berättelsen väldigt mycket. Jag älskar estetiken och det är en underbar så här, alltså det är i princip en pusselplattformare. Som ibland försöker vara liksom ett actionspel men inte riktigt gör det lika bra som det pusselplattformar.
Mm.
Det finns en jättebra intervju med Patrice Desilets och podcasten Designer Notes. Det är två delar, det är typ nästan det är typ 3 timmar. Jag pratar om också liksom, om Sands of Time, Assassin's Creed och varför de gjorde vissa val och sådana grejer.
3 timmar är ju småpotatis för Adam, medans
ja, precis, Adam.
Videos som är så här 17 timmar långa.
Det snabbt, men det var väldigt intressant att höra liksom, hur han tänkte på spel och vad han ville göra och så. Och det var jätteintressant med Sands of Time där också. Det här med att inte dö.
Mm.
Liksom hur det blev en mekanik.
Det stämmer ju väl med. Det experimenterar de ju med mig i Assassin's Creed sen. Att det liksom
var Assassin's Creed började som Prince of Persia. Och han var ju såhär, jag vill inte göra till Prince of Persia.
Jag ser det liksom att men du går ur synk med historien, liksom. När du tar skada.
Och han var ganska intressant, för han var väldigt mycket så att storyn spelar väldigt stor roll på hur de liksom vill, hur de utvecklar olika spelmekaniker och hur de tänker kring det. Att storyn måste liksom på något sätt komma först om man vill liksom att den ska betyda någonting.
Tänk om det fortfarande var så.
Mm. Ja, precis. Nej, alltså ett av de största misstagen Ubisoft gjorde, i mitt tycke då, det var ju när de sa att de skulle gå bort från det här med att göra ledda narrativ och att det var spelarens berättelse som spelade roll.
Mm.
För det gör också att liksom, jag minns inte mycket från typ de senaste Assassin's Creed till exempel.
Nej.
Det är sorgligt. Kul med PlayStation 2, Adam. Då har turen gått till Amanda igen då. Vad har du på plats nummer 1?
Där har jag satt PlayStation 3.
Efter att vi bashade den konsolen.
Sämsta PlayStation.
Ja, men som sagt, den hade absolut sina brister. Jag minns när jag skulle ladda ner Mass Effect. Och då var det ju så att det fanns inte tillräckligt med utrymme. Även om jag raderade allting annat. Så då fick jag liksom öppna upp min PlayStation 3 och sätta in en ny hårddisk för att kunna ladda ner Mass Effect överhuvudtaget.
Alltså det är coolt att man kunde göra så. Man kunde bara sätta in en vanlig laptop-hårddisk i den. Det var det coolaste ever.
Det var ju väldigt behändigt med tanke på att annars hade jag ju inte ens kunnat testa det. Sen så spelade jag ju inte klart det förrän när den här Legendary Edition kom.
Mm.
Men det var liksom ändå sådär, frustrerande när man liksom väl hade ändå bestämt sig på något sätt och så att man försökte ladda ner och så laddade först ner skitlångsamt och sen så bara stannade det upp. Men alltså PlayStation 3, det är ju första stationära konsolen som jag liksom har haft i mitt hem på det sättet. Vi lånade en GameCube som sagt, men det är liksom inte riktigt samma sak, för då vet man ju liksom att den ska lämnas tillbaka någon gång.
Mm.
Så den var ju liksom inte våran, den var bara på lån. Och PlayStation 3, där var det på något sätt en utforskningsera för mig. Som jag liksom har dratt 71 miljoner gånger i den här podcasten tidigare, så var det ju liksom där i krokarna när jag började liksom testa mig fram med spel igen. Eller inte för att jag hade utforskat spel så himla mycket tidigare, utan det var där jag utforskade spel på riktigt liksom, och vad de kunde vara, vad de hade blivit. Och man tänker sig kanske att jag borde ha med Batman Arkham Asylum på den här listan, för att jag spelade det ändå på PlayStation 3 också, men jag spelade faktiskt det först på PC. Så jag känner ändå att man har hört mig prata så himla mycket om det tidigare. Och när det gäller Batman Arkham Asylum så är det ändå liksom att spela det på en laptop som är mitt starkaste minne liksom. Men jag har ju 5 andra spel naturligtvis. Det är svårt att komma undan Journey.
Oh.
Journey är liksom ett sånt spel som inte går att efterapa på något sätt. Vi såg ju ett försök nu i Sword of the Sea. Det är liksom ett väldigt kompetent och fint spel på många sätt. Men det märks liksom så tydligt var de här liksom influenserna kommer ifrån, och att man vill liksom göra någonting liknande och liksom lika slagfärdigt igen, men det har inte samma genomslagskraft. Och för mig så var Journey liksom inte någonting som var kärleks vid första ögonkastet heller. Jag försökte spelade det kanske en halvtimme på sin höjd, och sen så la jag ner det. Och sen så plockade jag upp det ett tag senare. Och då bara klickade det totalt för att omständigheterna var perfekta. Och det var liksom så mycket med det spelet som rörde upp mycket känslor och gav nya perspektiv också på spel. Det var liksom någonting helt annorlunda verkligen. Sen så blir det ganska tvära kast här, för det jag har skrivit här näst är Ratchet & Clank A Crack in Time. Jag spelade ju inte Ratchet & Clank på PlayStation 2 naturligtvis, utan PlayStation 3 var ju där jag började upptäcka den serien. Så det var så att jag skaffade Tools of Destruction typ på måfå mer eller mindre, för att jag liksom hade hört att Ratchet & Clank-spelen ska ju vara bra. Och sen så blev det Quest for Booty och det blev Crack in Time. Och sen så liksom har jag bara fortsatt att älska den serien. Jag köpte till och med de här avstickarna, Q-Force och All for One liksom. Bara för att jag liksom blev så fäst i Ratchet & Clank. Jag tyckte det var så himla fint och mysigt, och det var liksom barnsligt och löjligt men allmänt härligt. Och en skön kontrast till så många andra spel som ändå gjorde intåg på typ PlayStation 3 och Xbox 360. Sen så har vi BioShock Infinite. Är inte mångas favorit kanske. Jag vet att första BioShock brukar folk ha lite högre upp på listan. Men för mig så var det också en sån här nästan chockartad spelupplevelse. Där alltså berättelsen slog undan benen på mig på ett sätt. För jag menar, jag hade ju ändå haft de här spelupplevelserna tidigare med Batman Arkham Asylum, och det gav mig liksom nya perspektiv på en viss sorts berättande och liksom hur fysiken används liksom i strid. Hur det känns som en dans när man rör sig fram, och liksom det hade funnits flera andra spel som hade gjort andra saker för mig. Men när det kommer till BioShock Infinite så var det ju liksom hela den här hjärnvrängande berättelsen som tog mig med storm faktiskt. Jag satt liksom med hakan typ i bordet mer eller mindre och bara fågelholkade i en halvtimme efter att spelet var slut. Och visst, alltså det är ingen bra skjutare kanske på något sätt. Det var också typ första gången jag spelade en första persons skjutare på riktigt. Men det fanns så mycket annat där. Och sen The Last of Us, som jag också spelade på PlayStation 3. Jag är glad att jag spelade så pass tätt in på releasen som jag faktiskt gjorde. Det var inte många spel som jag ändå kom så pass nära på att spela relativt direkt. Men The Last of Us har jag för mig att jag spelade kanske ett halvår efter att det släpptes eller någonting sånt. Och alla vet ju hur mycket vi i podcasten här gillade The Last of Us. Alltså, det är ett otroligt äventyr. En fantastisk berättelse. Och den är också så här svår att efterapa. Alltså, den är inte så jätteavancerad egentligen i sin formula. Men det är känslorna som den frammanar liksom, och alla små detaljer i både berättelsen och liksom, alltså, liksom det miljöbaserande berättandet som gör så otroligt mycket.
Mm.
Och slutligen vill jag också nämna Ni no Kuni Wrath of the White Witch. Jag hade ju liksom spelat lite lättare rollspel tidigare. Alltså man vill ju ändå säga att till exempel Pokémon är ett rollspel. Även att det är liksom inte alls på samma nivå som många andra, men det här var kanske mitt första liksom riktiga stora rollspel. Framförallt så var det ju så otroligt fint. Det hade ju liksom Studio Ghibli med i utvecklingen, så det hade ju den här jättevackra stilen. Sen så var det också en fantastiskt fin berättelse.
Mm.
Och det är inte så jättemånga gånger som jag liksom har känt att spel har krävt så otroligt mycket av mig. Inte för att det egentligen liksom är svårt på ett, alltså, Dark Souls-aktigt sätt, man ska säga. Utan för att, men jag var fortfarande i någon form av lärandefas. Alltså, jag känner mig fortfarande som en nybörjare på många sätt. Jag känner att jag är så himla mycket efter alla andra och ibland så känner jag liksom så här, vad har jag att göra i den här diskussionen egentligen? Jag blir typ fortfarande glad när jag får ett storspel. För att jag känner, ska jag verkligen recensera det här lilla jag som inte vet någonting om spel egentligen? Men först där i alla fall så var det ju första gången jag tog mig an ett stort rollspel på det sättet som Ni no Kuni erbjöd, och det var verkligen alltså en stor utmaning. Det finns framförallt två bossar i det spelet, en som är ungefär halvvägs skulle jag säga, och sen slutbossen, och de tar tid. Det är tre faser på vardera, och de är så krävande liksom energimässigt. Jag tror att även att jag liksom ändå försökt att uppgradera mina karaktärer, så satt jag 40 minuter i sträck på slutbossen för att ta ner den. Och jag hade säkert kunnat optimera bättre om jag hade vetat bättre, men det gjorde jag ju liksom inte heller. Så jag var ju liksom så himla oerfaren när det gällde den typen av spel, och jag hade liksom ingen stöttning direkt från någon heller. Visst, jag hade ju liksom lite spelkompisar och så, men det slog mig liksom aldrig att jag kunde fråga. Så ja, nej, men det är mina 5 och PlayStation 3. Det är en väldigt bra konsol. Det finns väldigt många bra spel. Jag känner liksom att jag hade både på PlayStation 3 och 4 kunnat byta ut min lista alltså en eller två gånger till och fortfarande fått liksom handfullar med toppenspel.
Alltså det är lätt att glömma bort liksom hur PlayStation 3 hade banger efter banger efter banger och massa exklusiviteter.
Ja, men den generationen överlag är väldigt bra.
Ja.
De hade en trög start, men de kom definitivt på rätt spår efter, efter ett par år. Jag menar, vi bashar liksom hur jobbigt det var att navigera och göra olika delar på maskinen, men alltså spelen var ju...
Ja.
Och tänk hur många spel som liksom kom ut i vissa serier. Vi har Mass Effect, vi har...
Tre Uncharted.
Ratchet & Clank-spelen.
Ja.
Men då tog det också generellt två år.
Ja.
För att du,
två och ett halvt. Ratchet & Clank.
För en...
Bioshock-spelen.
Mm. Nu har vi tur om vi får en trailer på ett nytt spel i en serie efter 5+ år.
Ja, vi fick 4 Gears of War.
Ja, oh, gud, ja.
Ja.
Exempelvis.
Även om det fanns liksom mycket seriositet och så i spelbranschen tidigare, så känns det ändå som att det kanske var där någonstans där spel började ändå tas lite mer på allvar som en vuxen hobby. Eller har jag fel?
Ja, men det kändes väl att många som spelade liksom, alltså många som hade spelat spelen liksom under 90-talet och början av 2000-talet som var barn, de började bli liksom äldre under den här tiden, och det började också göra spel för den publiken också.
Ja, precis. Alltså, det kan vara en direkt korrelation där.
Ja, för jag tänkte när vi började spela spel liksom att, för det jag tänkte på ofta, att om du har barn idag och du köper till exempel en PlayStation till dem, vad ska de spela?
Fortnite.
Ja, men precis, Astrobot. Fortnite. Liksom, men liksom, medan typ de största spelserierna när vi var små, de var ju gjorda för barn.
Ja, alltså det är där Nintendo regerar.
Det... Ja, precis. Köper man en Switch så vet man ett all set, liksom. Men någon annan av de konsolerna, då blir det genast mycket svårare.
Ah. Jo, men precis. Jag har haft ganska så många som har frågat mig liksom, om jag ska köpa en konsol till mina barn, vilken är det som är bäst? Mm. Och jag har liksom sagt att det finns ju många fördelar med alltså, en konsol som PlayStation 5 till exempel, för det finns så himla många valmöjligheter och det är en stark konsol liksom, och det är så mycket nymodigheter, men Switchen gör ju liksom så mycket som är svårt att ersätta på något sätt.
Mm.
Alltså dels om man har barn så kan man bara sätta den i händerna på ungen om man åker bil till exempel.
Mm.
Och då har man liksom underhållning som är alltså lika stark underhållning som det skulle kunna vara i soffan.
Mm.
Och sen så finns det också många liksom väldigt bra spel som är liksom mot det mer barnvänliga hållet. Nu kanske inte alla barn spelar så himla mycket barnvänliga spel nu för tiden. Det låter jag jättegammal, men man får ju säga att Nintendo är väldigt bra på det där.
Mm.
Liksom med familjespelen.
Oh ja.
Någonting för alla.
Så Oliver, var du på första plats?
Jag har Xbox 360 på min första plats.
Mm.
Jag tror inte jag är ensam om det. Men...
Nej, jag vet inte
vad jag pratar. Ja, efter en relativt lyckad första konsol med Xbox, så verkligen de drog ju nytta av att de kom ut först i den generationen och kom ut swinging. Och Xbox Live var etablerat för det här laget, men kom till sin fulla rätt på 360. Det var inte liksom den första konsolen som hade online capability, men det var verkligen där jag kände liksom, okej, nu är det mainstream att spela online på konsoler. Och med den första halvan av 360s, det är lite ombytt där att liksom Sony, de struggled lite liksom de första par åren på PS3, medans för Xbox var det tvärtom, liksom, att de hade ett sanslöst starkt liksom första halva av den livscykeln innan de började liksom okej, okay, Kinect och all skit. Men det kändes som att det bara öste in spännande nya coola IP:n som inte nödvändigtvis var eller förblev exklusivt till Xbox, men det kändes ändå som att liksom Xbox var hemmet för de här nya. En sak som de här BioShock exempelvis som kom till Xbox först, och Mass Effect som också och inte landar på PlayStation för en senare.
Xbox och inte nog med liksom de spelen som hade varit exklusiva redan till PlayStation började komma på Xbox. Jag var med Final Fantasy 13 utan att säljas till Xbox. Mm. Det var ju liksom det var jättestort.
Ja, och snacka om grejer som spelserier som generellt tidigare hade liksom tungt förknippats med PlayStation som Resident Evil, Devil May Cry och GTA, de här grejerna liksom blev väldigt framgångsrika på Xbox. Och detta är också lite motiverat av min personliga relation liksom med Xbox och den tiden, liksom hur många vänskapsband som formades under den tiden. Liksom, jag hade inte suttit här idag om det inte vore för att jag och Jimmy hade börjat spela Battlefield Bad Company 2 på Xbox. Helt random någon dag.
Men jag känner mig igen mig lite i det här liksom, Oliver, som du säger om Xbox 360. Liksom, att, alltså, för egen del var det ju att jag kanske inte spelade så mycket ihop med folk. Men under eran när liksom PlayStation 3 alltså precis hade liksom avslutats eller liksom sjöng på sista refrängen, så började jag liksom umgås med mycket mer spelfolk också, och då fick man liksom höra mycket mer liksom intressanta tips, och man lyssnade på podcast med liksom ens vänner som pratade om olika sorters spel, och det fick en liksom involverad på ett sätt som man kanske inte är idag. Idag så kanske man har mycket bättre koll. Så liksom vännerna och spelen gör ju mycket.
Absolut. Och hur mycket enklare Xbox 360 var att utveckla till jämfört med PlayStation, gjorde att liksom den bästa versionen av väldigt många spel hamnade på Xbox. Och det bara kändes som att liksom ett tag där så var de liksom på on the top of the world på något sätt. Var the cutting edge. Även om de inte hade en Blu-ray-spelare och de hade så här typ gammal fladdrig disk tray fortfarande, och de hade mindre hårddisk utrymme än vad PlayStation hade. Inget av det där spelade någon roll för att
de hade HD-DVD.
HD-DVD, precis. Jag ägde en sån. Så jag menar, visst, Red Ring of Death, liksom, det är memeable och det var ju en katastrof för dem. Men i övrigt, liksom, som grej som för mig var det liksom lite Xbox 360 som möjliggjorde indie-boomen. Det här med
arcade.
Att man nu plötsligt kunde liksom släppa mer liksom småskaliga spel i en modern tid. Liksom. Kolla på grejer som Super Meat Boy, Braid och Trials HD och Insanely Twisted Shadow Planet och Shadow Complex och massa coola mindre grej, Limbo.
Castle Crashers. Jag tror det var liksom, undrar om inte det var typ första Summer of Arcade där Castle Crashers var liksom den stora liksom titeln.
Mm. Det kanske var. Och de myntade achievements som alla bara liksom, ja, det här är, ja, förutom Nintendo då, för att de är för coola för att kopiera så.
Men alla bara, många av deras spel har achievement-systemet förutom att de inte har liksom ett achievement-system få systemet.
Ja, men det är en annan sak. Och ja, men liksom bara de satte någon sorts liksom ribba för så här ska liksom en online-tjänst se ut på konsol. Man betalade för Xbox Live för att det var värt att betala för. Så ja, så, och jag menar, här kommer mina fem spel liksom, och då har inte jag funderat så mycket på okay, vilka av de här har liksom mest eller högst i Metacritic-poäng i min skalle liksom, utan mer vilka fem box arts visualiserar jag liksom i huvudet när jag tänker 360. Ursäkta. Och vi har Gears of War som var liksom, jag tror att Gears of War var för 360, var Halo var för första Xboxen. Det var den första liksom killer appen för maskinen. Jag vet liksom, deras launchspel Perfect Dark Zero gjorde inte riktigt det för dem. Och jag vet att det var liksom när jag såg Gears of War köras på en HD-TV inne på någon så här, jag vet inte om det var en Elgiganten eller typ Siba, om det existerade då, jag vet inte. Men då var det liksom att okej, okay, min sketna Wii på min tjock-tv liksom, det gör det inte för mig längre. Nu har de sprungit omkring dem. Och Halo 3 givetvis, det är också förmodligen inte det Halo-spel jag har spenderat mest tid på 360, för att jag vet att Halo Reach spelade jag definitivt mer online med Jimmy och kompisarna. Men det är ändå Halo 3 jag känner liksom är, som Adam sa förut, liksom någon form av peak för hela den serien. Inte bara liksom om man snackar kvalitetmässigt, utan bara popkulturellt. Vad det hade för värde i The Public Eye. BioShock, som jag tycker är i princip ett perfekt konceptualiserat spel. Det finns gott om delar av det spelet. Alltså det pissig sista bossfight, och det här liksom med att rädda eller inte rädda Little Sisters, det är mycket mer binärt än vad de vill liksom få det till att verka. Och du har inte, det är inga liksom massiva skillnader på hur spelet spelas baserat på liksom vilka moraliska val du gör, vilket var liksom en ambition som inte riktigt realiserades. Men sättet de byggde upp den här världen och tänkte på varje aspekt, liksom hur din roll som spelare i världen och rollen som alla de här krafterna, plasmids och hur splicers fungerar. Alltså det är en makalöst välrealiserad värld konceptuellt. Och lite det som jag känner att Infinite kanske saknar, även om jag tycker jättemycket om Infinite också. Mass Effect. Förmodligen liksom det första gången som jag liksom blev kär i ett mer regelrätt rollspel, även om det givetvis kunde spelas som en shooter, vilket hjälpte för mig som är lite så här typ schimpanshjärna och bara vill peka min shotgun på saker. Men också liksom bara en makalöst välrealiserad värld med karaktärer man aldrig glömmer. Och GTA 5 som jag kände var liksom typ en sorts svansång för den generationen. Ja, jag har pratat massor om GTA 5, så jag känner att jag är nöjd där.
Mm. Jag har också Xbox 360 på första plats.
Mm.
Och anledningen till det var egentligen för att när jag väl började lista upp spel och sånt som jag skulle ha med, så var det betydligt svårare att sålla bland 360 än det var på GameCube. Ett för att det spelar väldigt mycket mer spel också på 360, men det är liksom det är fler spel jag skulle vilja nämna.
Ja, alltså, det är sjukt många spel man har från 360 faktiskt.
Alltså jag bara tittar, jag har ju närmare 100 tror jag liksom fysiska spel till 360, och jag har ju säkert en 50 liksom arcade-spel på den också. Så att det är liksom en jäkla massa spel. Och sen jag har väl runt 50 stycken GameCube-spel. Så att det är liksom, jag har ju redan 2/3 mer i 360.
Alla publishers gjorde så jävla coola grejer runt den här tiden.
Mm. Ja, man testade saker med UI, man testade saker med berättelsetekniker, man testade olika multiplayer grejer. Alltså det var liksom, det kändes som att man var mycket mera, man experimenterade mycket mer och tänkte vad är möjligt. Vi fick till och med se saker som typ online passes för att man trodde att begagnat handeln var det farligaste som existerar. Och sån jävla skit också, men det var väldigt så här, och första gången vi liksom fick också typ liksom mindre expansioner som man kunde köpa digitalt. Mm. Och att ett tag så var det typ alla stora singleplay-spel hade i alla fall åtminstone ett typ nedladdningsbart liksom berättelseinnehåll som kom månader efter spel. Så det var så att ja, men det kommer inte så mycket nya spel nu, men då kan jag köpa liksom den här expansionen till Fallout 3 eller vad det nu är. Och om GameCuben startade mitt spelintresse så var det ju äntligen tack vare 360 som det fördjupades. Så att det var liksom första gången man verkligen gick utanför Nintendos liksom bubbla. Liksom jag ägde ett PlayStation 2, men den köpte jag liksom efter att jag köpt min Wii. Och då spelade jag typ Ratchet & Clank och God of War på den, men jag hade liksom inte många spel. Mm. Och de spelen jag har listat då, så först så är det Left 4 Dead. Vilket har liksom varit otroligt, alltså viktigt liksom personligen, eftersom så att jag och Oliver lärde känna varandra betydligt mer när vi spelade Left 4 Dead liksom. Och jag vet inte om vi inte hade spelat Left 4 Dead, vet inte om vi hade suttit och poddat här idag.
Nej, det...
Alltså sannolikheten är stor att det inte hade hänt. Ja. Liksom visst att vi spelar Bad Company 2 lite då och då, men liksom med Left 4 Dead så blir det helt annat liksom. Och det är också ett sånt spel att man hade inte kunnat göra Left 4 Dead idag, för det hade varit förstört av alla mikrotransaktioner.
Och battle passes och progressionssystem. Och...
Ja, ja, precis. Och liksom, levlar du inte så vill ingen spelare. Liksom. Medan Left 4 Dead är verkligen så att utmaningen ligger i att klara det på det svåraste. Det är liksom de facto utmaningen. Och det gäller bara för det att bli bättre. Du kan liksom inte köpa dig till framgång. Och tvåan var egentligen mer av samma. Liksom. Och hade jätteroliga läger. Men jag känner ettan är liksom, det är väldigt liksom rent i sitt utförande. Sen är listan Rockband. Känns som liksom den ultimata plastinstruments liksom grejen som släpptes. Och egentligen inte så här typ att om vilket Rockband det är, utan jag skrev bara Rockband som plattform, för jag tror att det är den spelserien som realiserade vad liksom nedladdningsbart innehåll kan göra.
Mm.
För att jag tycker egentligen ingen liksom setlist i någon av de tre Rockband, alltså numrerade Rockband som kom till 360, är liksom såhär, wow, det är den här man ska köpa för att det är den här, set, liksom, den här delen av musiken man vill ha, utan det är ju, ja, det bästa ligger ju liksom i de paketen man vill köpa. Och att det biblioteket blir så himla stort. Jag har ju typ, så jag har väl typ en, jag har säkert en typ 300-400 låtar liksom till Rockband.
Bra pull.
Det är alltid liksom kul att, ja, med så, Rockband. Så att jag kände verkligen att det var liksom definiera lite den liksom, generationen. Liksom. Det är liksom det bästa av du kan ha när du köper DLC. Sen Mass Effect. Liksom, och jag skulle egentligen vilja säga Mass Effect-trilogin, men det är lite fuska att säga sig första Mass Effect.
Jag kände samma sak. Liksom, jag var nära på att göra samma sak. Och så bara, nej!
Ja.
Nej!
Men det är liksom... Det var starten på någonting som vi förmodligen inte kommer se igen. Och i alla fall inte inom AAA. Jag tror det som är närmast är liksom Dragon Age då egentligen, även om det var en väldigt cop-out med Veilguard, vad som räknades och inte räknades. Mm. Och innan det så är det liksom The Banner Saga som har gjort något liknande. Med liksom att story-saker från första spelet följer med dig ända in till det tredje.
Mm.
Men här var det verkligen så att det... Jag kan inte komma på något annat liksom, liknande man har varit med om. Och liksom, även om det inte var helt perfekt i slutändan, så kändes det liksom, när man väl spelade första gångerna liksom, igenom, så var det ändå så att det här är mitt äventyr och det är ingen annan som har sett samma sak som jag har gjort.
Mm.
Och sen är det Super Meat Boy. Liksom, ett av de här liksom, stora indie-spelen liksom, som började komma och liksom bara... Jag egentligen tycker att Super Meat Boy piskar liksom 2D Mario på fingrarna, helt enkelt.
Jag tycker inte om Super Meat Boy, för jag blir så arg när jag spelar det.
Ja, alltså det är ju grymt svårt och det kan vara grymt orättvist på sina ställen, men det är liksom bara, alltså det var bara så jävla nice att spela och hur liksom man ändå tagit något så svårt spel och ändå gjort liksom, banorna är inte för långa heller för att det ska kännas jobbigt när du dör och sen att bara bli bättre och bättre och bättre liksom, för det är så att okej, men jag kan hälften av den här banan perfekt och sen kommer nästa hinder som jag inte kan och då får man bara spela fram till den punkten och liksom bara hoppas att man tar den här gången och lär sig liksom hur man ska göra.
Mm.
Fantastiskt spel. Och sen som sista spel så är det Fez.
Fez och jag känner är det... så jäkla mysigt.
Ja, och jag tror att det också var typ, det var nog en av de första gångerna som jag har varit med om där liksom typ, det kändes som att hela internet stannade upp för att lösa spelet.
Mm.
För att det fanns liksom, förutom då liksom det här med att man skulle samla kuber och liksom typ reparera den världen man var i, så fanns det liksom ett metaspel i det. Och liksom hemliga symboler som var ett eget språk som pekar på olika saker som alla skulle lösa. Så det var liksom en hel liksom forumkultur som bara kom fram och liksom bara så här delade anteckningar med varandra och liksom skulle visa liksom så att ja, men så här långt har vi kommit. Och vi har ju sett jättemånga spel efter det som liksom har anammat lite samma grejer, som typ The Witness, senast Blueprints, Tunic, som alla också känns lite så här festkodade.
Mm.
Och inte för att fest var det första spelet där man liksom delade hemligheter med varandra, för att spel på 90-talet var liksom notoriskt svåra och bara så här, ja, man behöver typ en guide till det här, eller så har man typ någon på skolgården som har en brorsa som vet hur man gör typ.
Mm. Eller någon som bara hittar på saker.
Ja, exakt. Eller det. Eller det. Så jag känner verkligen att det var ett spel som gjorde otroligt stort avtryck. Och då finns det ju så många spel som man också skulle kunna nämna här som inte får plats med. Liksom. Som så här, Battlefield 3, Gears of War, Halo Reach, Portal, Bioshock. Det är liksom...
Mm.
Det finns hur mycket som helst att ta från 360-tiden som man skulle kunna ha det. Dead Space, Mirror's Edge.
Mm.
Det är så här, Battlefield 1943, det var ju jättestort när det kom till.
Älskar 1943.
För vad man kunde göra. Så att det är... Helt fantastisk maskin.
Ja.
Ja. Det var det. Vi pratade jävligt länge.
Mm.
Vilket vi visste att det skulle bli. Och det sätter egentligen punkt för avsnitt 600.
Tiden går fort.
Tiden går jättefort. Tack för att ni har lyssnat. Nu startar liksom nedräkningen till avsnitt 666. Får vi se vad vi ska göra på det.
Mm.
Och 700 såklart och allt det som händer. Men tack för att ni har lyssnat så här långt. Så har vi många år framöver, förhoppningsvis. Ni kan skriva till oss på kontaktetspelsnapp.com eller på Spotify eller på loading.se. Ni vet vart ni hittar oss helt enkelt. Och nu kommer vi också köra ett outro från vår gode vän Stefan som har gjort den låten, så jag hoppas att ni kommer tycka om det, och sen så säger vi helt enkelt
innan du säger då, jag vill bara säga att för 666 så måste vi måste ju snacka om vad är det ondaste spelet som någonsin gjorts.
Någonting åt det hållet.
Mm.
Vi kommer ha någonting som har typ med...
Det är Silksong.
Med... du fick faktiskt ett tips, Oliver, att den här affären som du måste betala för att gå in i, det finns lite mekanik du kan slå sönder där inne i affären så att dörren går sönder.
Var det Stefan som tipsade om det?
Nej, det var... Nu var det dumt att jag inte hade uppe det.
Stefan skrev ett mejl till att avsnittet gick ut. Han bara, är du dum i huvudet eller?
Nej, det var Albin JJJ på Spotify.
Ja, tack Albin. Jo, jag har uppmärksammat detta.
Så nu är det mindre ont.
Ja, men jag har redan köpt allting där inne så jag behöver aldrig gå in där igen.
Köpte du in för att ha sönder dörren ändå? Just out of spite.
Ja, jo, det gjorde jag.
Ja, förstod det.
Men att vandalisera.
Ja. Men tack för att ni har lyssnat. Återigen, 600 avsnitt. Det är jävligt många avsnitt. Vi är fortfarande den pågående podcasten i Spelsverige som hållit på längst.
Mm. Tror vi.
Tror vi. Men jag tror faktiskt att det är så. Att vi är de som hållit på längst. Jag tror vi slår typ svampriket med några månader.
Ingen har disputat än, så att vi... Det är så. Nej. Det är.
Så att vi är den podcasten som håller på längst.
Det är inte någon som har bekräftat eller förnekat.
Nej, vi var inte först. Men vi är äldst. Just nu i alla fall. Så njut av Stefans låt. Så hörs vi igen nästa vecka. Och då kommer vi säkert prata om massa spel.
Och ha en tyst minut för PlayStation Vita. För den förtjänar det bättre.
Ja, du borde haft det på lista kanske då, Adam.
Ha en tyst minut för Charlie Kirk.
Nej.
Nej.
Fan, Oliver, nej. Hej då.
Vi firar inte fascister.
Puss i ömskan.